i Rotele fortsätter huvudförhandlingen om ordet åklagare mot Christer Pettersson. Parterna kallas till sal A.
Återupptar tingsrätten förhandlingarna. Jag skulle först vilja ställa några frågor angående bevisning av teknisk natur. Det finns i förundersökningsmaterialet visst sekretessbelagt telefonavlyssningsmaterial. Här har ju då kommit upp frågor om olika tidpunkter och vem som har talat vid olika tillfällen. På något annat sätt har materialet inte gått sig igenom.
Ja, det är föredragets översiktligt i vissa delar.
Ja, kan åklagarna vara beredda att än en gång ta upp de här tiderna och vad det är ni vill åberopa i det här materialet i eftermiddag någon gång? Är någon invändning om detta? Några särskilda synpunkter från försvaret?
Nej, komplettera med våra egna.
Vi ska titta på det där ytterligare.
Ja. Vill ni titta på det hela dagen så vi ska ta upp det först imorgon? Eller?
Ja, det betyder inte det. Det går bra i eftermiddag.
Ja. Sen har ju också åklagaren nämnt någonting mera sakframställningsvis som teknisk bevisning i form av skjutavstånd, skjutvinklar och liknande. Är ni beredda att ånyo ta upp den saken också?
Ja, tanken var väl att i de delar jag föredrog materialet att det skulle åberopas.
Ja, vi skulle uppskatta om vi kan få tala om vad det är för delar som åberopas. Så vill jag bara ställa frågan. Det finns också ett sekretessbelagt obduktionsprotokoll. Jag har uppfattat att där i åberopas ingenting från åklagarsidan.
Nej, inte utöver de delar av utlåtandet som jag föredrog under sakavställningen.
Vad tänker åklagaren på då?
Ja, det var slutsatserna i själva utlåtandet.
Ja.
Jag tror det är väl helt ostridigt.
Ja, vi kan väl ta upp den saken också så vi riktigt vet vad som är åberopat. Några synpunkter från försvarssidan?
Inte just nu.
Kan vi ta upp de här sakerna eftermiddag om vi hinner och annars imorgon? Tingsrätten har då något lagt om förhandlingsprogrammet. Och på planen för idag så står då vittnesförhör med vittnen kallade klockan 9.30. Risto Birkstrand och Ulf Håkansson. Klockan 10.30. Algot Ossell. 13.30. är Sakari Pitkänen och Gunilla Åsell kallade och 14.30 Lars Gunnar Engman. Det förhör som ursprungligen har varit tänkt idag med Stig Engström är då flyttat till imorgon klockan 9.30. Synpunkter på det?
Nej.
Är Risto Birkstrand här?
Nej, jag fick besked nu på morgonen att han tydligen var krasslig och inte kunde komma. Jag har försökt att nå honom i hans telefon. Igår talade jag med honom och då var det klart, då skulle han komma. Men nu sökte vi honom för en kvart sedan och ingen som svarade där. Men jag skulle vilja vänta med att lämna ett besked här till dess Håkansson är hörd.
Ja, tingsrätten har kanske annars möjligheter att få hit honom. Om det är så att försvaret vill. Mm. Men jag har uppfattat att efter försvaret med Håkansson. Håkansson är också kallad nu, så då kan vi kalla in honom. Det finns väl med åklagarna ingen särskild skäl att ställa någon sån här fråga till honom.
Göran Fredrik Håkansson kallas till sal A.
Ulf Håkansson, vill du slå dig ner där? Fattar stolen. Du har kallats hit att vittna. Och de som har kallat dig hit att vittna sitter där. Det är försvararna och Christer Pettersson, känner du. Som sitter åklagarna på den sidan. Du vet vad det innebär att avlägga ett vittnesmål. Du är skyldig att hålla dig till sanningen, och är det så att du inte skulle göra det så kan du drabbas av ett straff. Det vet du. Du vill vittna idag. Då ska du avlägga vittnesedel, och jag ber att du säger efter mig. Jag, Ulf Håkansson. Lovar och försäkrar.
Lovar och försäkrar.
På heder och samvete.
På heder och samvete.
Att jag ska säga hela sanningen. Och inget förtiga. Tillägga eller förändra. Då är det min skyldighet att påminna dig om vikten av den här eden. Det kommer att spelas upp på band vad du säger. Det kommer att ställas frågor från olika håll här. Om det är något som du inte uppfattar, så säg till dig bara. Vittnesförhör med Ulf Håkansson. Förhöret är påkallat av försvaret. Är det advokat Liljeroth som ställer frågan?
Advokat Ekman,
varsågod.
Tack. Jag skulle vilja be dig berätta lite grann om din bekantskap med Christer Pettersson, när du lärde känna honom och vilka sammanhang du har träffat honom och så vidare. Vi kan göra för det ett sammanhang.
Vi lärde känna varandra på Tillbergaanstalten 1985. Slutet på april eller maj månad, Christer kom dit. Och vi bodde på samma paviljong. Och vi tränade ihop och spelade kort ihop. Vi hade mycket fritid ihop, men vi jobbade inte på samma ställe. Och i något sammanhang under den tiden så kom vi snacka om bostad. Och då nämnde jag att jag hade ingen bostad. Och då sa Christer att är det lika risigt när du muckar, så är du välkommen att bo hos mig. Och sen blev jag då förflyttad till, sen mucka Christer i juni eller maj, och sen åkte jag till Kalmar och därifrån till Svartsjö, och då fick jag en permis från Svartsjö och då åkte jag hem till Kristus, och jag tillbringade permissionen där, och då bestämde jag att om det inte rättade till sig med min bostad så skulle jag komma hem efter när jag muckade i början på juli 85 och bo hos Kristus, och det gjorde jag, och så bodde jag kvar där till början på januari 86.
Hur lång tid vistas ni tillsammans på Tillbergaanstalten? Ungefär.
2 eller 3 månader.
Och den här tiden som du bodde hos Christer, var någonstans var det då?
I Rutebro, Kung Hansväg 35. Ja.
Skulle det ha varit hela hösten 85?
Ja, och över årsskiftet. Någon gång i början på januari så flyttade jag.
Och då bodde ni där tillsammans? Ja. Det var lägenheten tog?
Nej, vi borde inte ha.
Ja, du kanske kan berätta lite grann vad du har fått för intryck av Christer under det här året och 85 då, framförallt som du träffade honom.
Ja, vi var bra vänner, och jag anser att Christer är en rak och ärlig person. Och Ja, på alla sätt och vis så trivdes vi bra tillsammans. Jag har inget, vi var inte, konstigt nog var vi inte ens en gång osams någon gång på så trång yta. Så att,
vad sysslade du med under den tiden som du bodde i Kristers lägenhet?
Första tiden efter MOX så jag gjorde ingenting för det var sommarlägg. Men jag hade kommit in på Komvux på Fridhemsplans vuxengymnasium. Och började där i augusti när höstterminen började. Och då gick jag där terminen ut.
Så du studerade i stort sett hela den aktuella perioden?
Ja.
Vad fick du för intryck av Krister och kände man missbruk på det alkohol och narkotika?
Ja.
Vad hade du själv med den saken?
Ja, det är klart, visst använde han alkohol, men inte vardag. Och jag vill inte påstå att det var någon alkoholist, det kan jag inte påstå. Men jag vet inte, Krister var nästan hemma, ja, jag kan säga att 95% var hemma varje dag när jag kom från plugget. Alltså. Och ja, vi tände på tillsammans, det gjorde vi någon gång. Handlade så vi hade en vecka och sen höll vi upp med det.
Ni använde amfetamin båda två?
Ja. Ja.
Du har ju också här under polisförhören fått frågor om din uppfattning om Kristers politiska inställning och uppfattning. Vad har du fått för intryck i den frågan då?
Ja, jag har fått det intrycket att han var socialdemokrat. Och röstade när det var val, men om man röstade 85, det har jag inget minne av om man gjorde. Men jag skulle tro att han gjorde, för vi snackade i alla fall om det.
Talade ni lite politik under den här tiden du bodde?
Ja, det hände att vi gjorde, ja. Och ja, han högaktade på, han såg upp till Palme, var mycket intelligent politiker. Han var för stor för att bara vara nationellt i Sverige, liksom. Och något ja, jag har för mig att han var en uttalad socialdemokrat.
Och du fick din uppfattning att han tyckte Palme var en skicklig politiker,
ja,
vad menar
mycket,
du?
Ja, mycket, ja.
Skulle det här skett, minst de här diskussionerna var i samband med valet 85 eller när kan?
Ja, just det. Det kom väl upp någon gång då och då. Jag kan inte.
Ja, vad har du någon vetskap om Krister och hans relation till vapen och intresse för dem? Sådana saker, skjutvapen?
Nej, överhuvudtaget inte. Inte skjutvapen. Jag blev förvånad när jag fick läsa i tidningen att det hade funnits pistoler eller revolver på hans hatthylla och sådär. Det är ju mig ofattbart. Krister och pistoler, det går inte ihop alltså.
Du har inte hört någonting som
nej, absolut inte
tyder på att han var intresserad av sådana saker?
Nej, ingenting alls.
Visste du att Krister var dömd för typ av brott?
Ja. Vi var ganska ärliga mot varandra. Jag visste att han hade gjort en 4 eller 5 sökningar som det heter. Ja. Och gjort ganska många jular på Kumlaanstalt. Och varför det var också att det var ett dråk, det visste jag. Men visst.
Så i det avseendet hade ni varit uppriktiga mot varandra?
Ja, det är mina bästa.
Ja, polisen hade ju även ställt frågor till dig om vad du hade för uppfattning om Krister och tanken om den här misstanken som vi nu behandlar här.
Ja, det är mig totalt främmande. Jag kan inte placera in Krister och ett statsministermål. Och framförallt inte på det sätt som det har blivit begången. Jag menar bakifrån.
Vad är det som du framförallt tänker på då när du säger att du inte kan
placera ihop det här med Krister? Ja, det är sättet överhuvudtaget, eller tanken att Krister skulle kunna tänka sig att skjuta ner Olof Palme. Det är ju mig totalt främmande. Alltså. Det stämmer inte.
Är det personen som...
Ja, visst. Det är hela min uppfattning om Krister som människa. Alltså.
Ja, du hade också uttalat det som du antydde här just på frågan om sättet, hur det hade gått till och sådana saker. Som, vad var det för reflektioner du gjorde i anledning av det då?
Det är för lågt för Krister alltså, att skjuta en människa bakifrån. Och sen finns det, jag kan inte finna något motiv överhuvudtaget att nej.
Du har inte något sammanhang hört någonting som skulle kunna
absolut inte
för dig förklara eller förstå varför han har gjort det?
Nej.
Ja, har du något nytt? Ett
ögonblick. Kanske en fråga. Ni tände ju på emellanåt. Hur reagerade Krister då?
Jag reagerar precis som folk gör. Alltså, reagerade, han ville vara i fred alltså, och det fanns ett draperi och en dörr och då stängde vi mellan köket och rummet. Alltså, då var vi där.
Det inträdde ingen personlighetsförändring i avseende på Christers sätt? Och han blev våldsam? Eller?
Nej, absolut inte. Ja, jag har aldrig sett Christer våldsam, absolut inte.
Ja, du nämnde ju att Christer berättade ju tydligen om tidigare brott och tidigare sökningar och sådant. Nämnde han någonting? Ni talar ju om Palme, berättade du, och han var tydligen socialdemokrat.
Ja, just det. Och politik överhuvudtaget alltså. Och aldrig någon aggression och ingenting.
Hade han någon fanatisk inställning avseende på politik eller?
Nej.
Utan du tyckte det var helt normalt det ni pratade om. Ja. Han dolde ingenting för dig, efter vad jag förstår.
Nej, det går inte att dölja någonting när man lever tillsammans så tätt i 6-7 månader. Alltså. Mm.
Om han hade haft någonting med Palmemordet att göra, tror du att han hade berättat det för dig?
Ja... Alltså själva handlingen där med Palme, det, jag kan inte ställa det i samband med Christer. Alltså, så jag kan inte... Det är en fråga som är ofärdig att svara på. Jag kan inte... På något vis.
Så din egen uppfattning är tydligen den att för dig förefaller det otroligt att han skulle ha skjutit Palme?
Absolut.
Ja, tack.
Du hade ju bott tillsammans med Christer under 85 till januari 86, tycker du. Så har du träffat honom efter detta?
Ja, efter jag flyttade från så var jag där en gång och hämtade mina tillhörigheter.
Ja, men efter det då?
Nej.
Har ni träffats någon gång efter Palmemordet?
Nej.
Inte haft någon kontakt med varandra?
Jag har kontakt inte.
Betraktar du dig själv som nära vän till Christer?
Ja.
Vad är din situation just nu? Du sitter häktad.
Ja, sitter häktad i Norrköping. Ja.
Vilka brott är du misstänkt för?
Jag är misstänkt för grovt narkotikabrott. Ja.
Tack.
Grovt narkotikabrott.
Ja, kan vi ta en liten paus så vi får överväga det här? Vi avstår från att begära förhör med minister Bikström.
Nej.
Förlåt, jag avbryter. Man kanske ska fråga honom om han går med på direktsändning.
Ja, det här sänds ut i...
Nej, kan du undvara det? Jag är tacksam.
Ja, det kan du undvara, men du måste ändå vara medveten om att det går ut i eten så småningom i alla fall.
Ja.
Då förbjuder tingsrätten Sveriges Radio att använda den upptagning som nu görs av Sveriges Radio så länge som förhöret pågår. Då ska du avlägga vittnesedeln. Vill du säga efter mig? Jag, Algot Åsell.
Jag, Algot Åsell.
Lovar och försäkra.
Lovar och försäkra.
På heder och samvete.
På heder och samvete.
Att jag ska säga hela sanningen.
Att jag ska säga hela sanningen.
Och intet förtiga.
Tillägga eller förändra.
Vi kommer att spela upp på band och du kommer att säga, så kommer du ställa frågor här från olika håll till dig. Vittnesförhör på försvarets begäran med Albert och Sälv.
Ja, Algot Åsell, du vet ju vad förhöret gäller här.
Ja.
Det är frågan om du har gjort vissa iakttagelser på kvällen den 28 februari 1986.
Ja.
Till en början så ska jag fråga dig, känner du igen Christer Pettersson som sitter till höger?
Ja, det gör jag.
Kan du berätta själv i vilka sammanhang du har träffat honom?
Jag har aldrig träffat honom personligen, utan jag var med en gång i ett bråk i Sollentuna och hjälpte en sekuritas, eller om det var avabbar. Det är det enda gång jag har varit i närheten av.
Jaha, hur var det med det här bråket då? När var det?
Ja, jag vet inte om det var 85 eller om det kunde... Jag tror det var 85. Så jag gick in i Sollentuna centrum. Och då hörde jag nog... Ja, något ljud där borta, att skrik. Och sen kom den här vakten som går i Sollentuna centrum och sprang förbi mig. Det här heter Stens Ica. Och då nådde jag upp och då var det... Hörde om jag får jag säga namn? Ja. Och en de kallar för gotlänningen som var i handgemäng där. Och den här vakten, han skulle ta den här gotlänningen. För då stod Christer still när han hade kniv. Men den här gotlänningen och den här vakten, de i tumultet så for de omkull och in till där de lägger varorna på bandet. Så reste de sig upp och då fick den här vakten smäll utav den här gotlänningen. Och... bara någon minut efteråt så fick han en till på vänstra sidan, så han började blöda det. Då ingrep jag och fick ett grepp på den här gotlänningen så att vi fick på en handboje. Och då var han ofarlig. Så, men då började han sparka på folk som gick där utanför kassorna. Så jag höll han emot en vägg där. Och vakten tog med sig Christer ut den utgången. Och sen gick jag efter med den här gotlänningen. Jag vet inte namnet på. Och då var Christer och den här vakten redan ute och polis var kallad. Då hade Christer redan kastat kniven. Så den låg emot en sockel. Och då kände han igen mig. Så jag fick väl nog... hotelseord av en, att jag känner igen den och sånt. För han var lite aggressiv redan då. Och så avslut för polisen kom och tog den.
Har du sett Christer vid flera tillfällen?
Ja, det har jag.
Hur många gånger kan du ha sett honom?
Ja, det är svårt att säga det för att jag har sett en otaliga gånger.
Var då någonstans?
Ja, det är ju mest Rotebo, Sollentuna. Och jag har sett han i Upplands Väsby flera gånger.
Mm. I vilka sammanhang har du sett honom?
Ja, dels jag bodde ju där i Rotebron 800 meter ifrån och jag hade posten där nere. Och jag hade affären där. Och jag umgicks med en del där nere, så man såg han många gånger bara där. Jag såg han i Sollentuna i samband med jag var dit ärenden.
I torgen i Rotebro och i Sollentuna?
Ja, då, torget i Rotebro har jag sett honom.
Har du själv varit med och druckit sprit i sådana här sammanhang?
Nej, aldrig. Ja, det har. Jag har aldrig pratat ett ord med honom.
Utan i samband, menar du att i samband med ärenden i de här centrumen?
Ja, på tåg. Inte så mycket på bussar, men på tågen, pendeltågen.
Mm. Ja, när var det du? Var bodde du vid den här tiden 86?
Ja, jag bodde i Rotebro.
Jaha, vilken adress?
Ja, och Skvadronsvägen 1.
Ja, hur länge har du bott där?
Sen 82.
Sen 82.
Förut bodde jag på Drabantstigen 2, 50 meter ifrån.
Hur länge kom du att bo kvar i Rotebro?
Jag åkte därifrån. Ja, jag blev vräkt i december.
Så, men jag vilket år?
Ja, 87.
87. Mm. Så du bodde där till december 87?
Ja, det var ju december. Nej, inte december. Jag bodde hos några kompisar jag hade på västra sidan stan. Några nätter. Och så jobbade jag lite grann med lite tapetsering och åt en kvinna i Häggvik som jag hade lovat. Men jag åkte från Rote, från jag Rote går den 17 december 87.
Åkte upp till Jämtland då?
Ja.
Ja, sen då beträffande den här kvällen nu den 28 december. Kan du berätta om det och vad du gjorde och hur du tänkte, om du hade några ärenden och så vidare? Kan du berätta själv?
Om jag måste börja från början, orsaken varför jag åkte till Märsta. Då kanske det går bättre.
Ja, börja från början.
Dels om jag säger så här först, att jag gick ju pension 85. Och det var långsamt. Jag var ute och åkte mycket för att få tiden att gå. Och ville helst komma ifrån Rotebro och helst, för jag var mycket rädd att jag skulle komma in i den här spritsvängen, och det ville jag inte, utan min mening var att försöka komma därifrån. Nu var det så när jag gick i pension, så
var det 85?
85, ja. Och då fick jag hjälp, det heter AMF, det ligger här på, ja, jag vet inte om det heter Linnégatan eller vad det heter. De hjälpte mig med det där. Och då visade sig att jag hade ingen inkomst på 79 och 80. Nej, 69 och 70 ska jag säga. Så att jag kunde inte få ATP för de där åren. Och då visade sig det att den här arbetsgivaren som jag hade haft där, han hade inte betalat in vare sig ATP, socialavgifter eller någonting. Och då menar som så att jag kunde förlora en 100 kronor kanske. Han kunde inte säga precis, men jag miste poäng i alla fall. Och då sa det ju ingenting jag kan göra något, för jag har inga verifikationer kvar efter de där åren. Och för det andra sa jag, vet jag inte var den där herren finns, och jag vill inte ha någon utredning och bråk om. Då svarade han som så att det har ingen betydelse, för att för det första var de ingen åklagande myndighet, och för det andra så var det preskriberat det brott han hade begått. Och med det så avslutade sig där samtalen. Men sen i slutet på 85 då, eventuellt början på 86, då fick jag ett brev från AMF att om jag kunde skaffa ett intyg underskrivet av två som kände till att jag har jobbat den här firman, så det kanske skulle ordnas ändå. Det var inget bestämt, men möjligheterna fanns. Och jag höll på och ringde den ene på hemlig telefon, så den fick jag aldrig tag i, och den andra fick jag inget svar. Men den tredje, och det är, har blivit bort fixat på något vis i polisförhör, det vet jag inte, det blev någon förveckling där. Och då den här fredagen,
vilka personer var det som du avsåg?
Det var en som heter Aron Olsson och en som heter Patrik Lundqvist.
Aron Olsson och Patrik Lundqvist.
Ja, och de kände, båda kände till att jag kört åt den där firman.
Ja.
Och den här kvällen, här eftermiddagen, så kom jag på att jag skulle ta och åka dit. Genom att jag hade varit i Märsta på 69 och 70. Och jag hade varit dit en gång sedan 78. Och under den tiden hade byggt så mycket där. Så jag tog en chans och tog och for dit.
Ringde du först?
Nej. Jag ringde på den ene. Men den andra har hemligt telefon och det hade jag inget till. Nej. Då tänkte jag kombinera det där med att komma ut lite på kväll och eventuellt då träffa dem här och prata om det där intyget. Utav den orsaken så for jag till Märsta.
Kan du säga vad klockan var på ett ungefär när
Nej.
Du åker ifrån?
Alltså man tittar ju inte på klockan när man inte har något speciellt, utan man bara går och driver. Men jag har väl en svag aning om kanske så där i 7:30 tiden. För jag är ingen människa som är ute och ramlar på mitt i nätterna, utan ska jag göra en sak så vill jag komma ifrån det fort. Och jag kom till Märsta, jag kan inte säga tiden.
Tog du pendeltåget?
Ja, pendeltåget. Vik jag av dem, för de går ju 2,5 timmar. Så det finns ju en variation där. Och i Märsta så har vi inte, så här har de inte samma service som här. Bussarna går en gång i kvarten, utan de kanske går en gång i halvtimman. En del kanske bara en gång i timman. Och jag skulle med en buss stå upp till Vallsta, för båda två bor i Vallsta. Och jag gick där och tittade på där bussarna uppställda. Och så småningom kom en buss, och den tog jag upp till Vallsta och klev av en busshållplats, det heter Heimdalsgatan. Och på den gatan så bodde den arbetsgivaren som jag hade just då i det där tillfället när jag kom ner till Märsta. Och där, då gick jag därifrån från busshållplatsen och upp till, jag tror det heter Frejagatan, nu vill jag inte säga säkert, där Patrik Lundqvist bor, men det är den första man kom till det. Och där ringde jag på. Och det var ingen som öppnade, men jag hörde en hund som skällde där inne.
Så jag avbryter, hade du varit där tidigare? Så du,
jag var lite en gång, den här Lundqvist. Men var jobbat tillsammans ute på byggena mycket, så vi var väl kända med varandra. Och då gick jag därifrån. Och den här Aron Olsson hade en ny adress. Han hade bott på Dalagatan i Märsta centrum förut. Och då hittade jag inte dit, utan jag gick och tittade efter en familj som jag kände på Magnegatan som har bott där. Då visade sig att de hade flyttat, det var nytt namn på den. Men så småningom så hittade den här Aron Olsson på en gata som var ny för mig, för det var väl utbyggd, jag hade aldrig varit dit förut. Och jag gick upp dit och ringde på, men det var ingen som öppnade där heller.
Kom du in genom porten, ytterporten?
Ja, oh ja, den kom jag in.
Vad kan klockan ha varit vid det här laget när du gör de här besöken?
Ja, det var väl runt 8-tiden. Ja, det är svårt att säga det var klockan.
Jag förstår det. Du var ju lite osäker på när du åkte ifrån Otterbro. Men...
Och jag kan ju tala om det att just på där dörren till Aron Olsson så stod, fanns det en skylt så här bred och så här hög som stod Dagens Nyheter på hans lägenhetsdörr.
Det var ingen som öppnade?
Nej. Och jag vet inte, jag har väl fått någon viss uppgift på att han skulle finnas på sjukhus. Men det har inte verifierats. Idag vet jag inte om han lever här. Jag vet att det har varit mycket dåligt med.
Ja, du träffar inte de här personerna. Vad, gör du sedan?
Ja, sedan då måste jag ta buss tillbaks till Märsta center. Jag hade ingen busslista och det fanns ingen vid busshållplatsen heller. Och det kom ett par och gick som jag pratade med, och de tyckte jag minnes nämnde att det var långt emellan bussarna så där på kvällen. Så jag tänkte jag tar en promenad in till Märsta. För det var fint väder, det var nog grad kallt. Men... Och då gick jag in dit till Märsta centrum. Och gick och tittade.
Hur lång tid kan den här promenaden ta?
Ja, den tar en kvart 20 minuter alla gånger. Uppifrån Vallsta ner till centrum. Alltså.
Ja.
Minst tar det. Och då genom jag har icke varit dit sedan det byggdes om det, så gick jag där och strosade och tittade. För det var gamla centrum då när jag var där. Och sen tog jag promenadvägen därifrån. Det finns en promenadväg från Märsta centrum och ner till järnvägsstation. Och då när jag kom dit, då jag var sugen på någonting. Och jag brukar köpa någon sån här chokladkaka ibland. Och då skulle hon just stänga kiosken då. När jag köpte den, jag var dit. Och den tiden...
Du köpte en chokladkaka.
Ja. Och då stod jag där och funderade en stund. Ska jag ta tåget? Och då räknade jag med klockan var 10. Så jag har fått den uppgiften att... alla pressbyråer stänger 10. Så jag stod och funderade en stund. Men samtidigt så vet jag att den här Lundqvist, den brukar gå på den där. På den tiden hette ni Derringer. För jag käkade mycket.
Är det en pub du talar om?
Ja, nu är det pub. Mm. Eller ja, vinstyr, jag vet inte vad de kallar det. Jag tänkte att jag kan gå in dit. Eventuellt, om det finns. För det fanns ju flera i Märsta som jag känner. Och de brukade gå på det. När jag kom in där så visade det att det var ju inte som det hade varit förut. Utan det var ju nya ägare. Det var en Österrika som hade när jag var där. Det här var utländska killar. Och mycket folk och omgjord. Kände inte igen mig någonstans där. Men jag beställde en sejderdöl och en macka, varm macka. Och det var mycket folk i disken och servicen sprang där korset där. Ölsejden, den fick jag på en gång. Men mackan fick jag vänta på minst 20 minuter. Och det har väl sin förklaring att dels kunde ju värmas, dels var ju många före mig. Ja. Och dels finns ett trix av de här barägarna att de serverar ölen först fort. Sen får du vänta länge på mackan. Så då räknar om du dricker upp en där så beställer du en öl till.
Var det mycket folk på den här tiden?
Ja, det var det. Det var mycket det. Mycket ungdom.
Jaha, du är där en viss tid då. På den här puben.
Ja.
Och vad hände sedan?
Ja, jag satt ju där och någon klocka vet jag inte vad. Men jag tänkte jag måste ju ta och åka hem. För jag hade inget tågtider direkt. Ingen tabell hade jag heller. Och jag hade inte tittat efter i spärren heller. Men när jag kommer ut, då kommer ett tåg att gå in. Och då vet jag att de står ju en 10 minuter kvart. Det kan jag inte säga hur många, men de står en stund tågen. Och då låses dörrar på tågen. Alltså man får inte komma in förrän kanske 5 minuter för avgång. Och efter min beräkning då, ifrån jag går ut från klockan 22. Då borde klockan ha varit över 11 den här tidpunkten.
Jaha, ser du någonting av intresse?
Ja, jag går in och visar kort i spärren. Och på väg ut så fick jag se en som satt där. Och jag reagerade på en gång, det var Christer Pettersson. Han satt på en bänk, framåtlutat så här. Och tittade ömsom dit och rätt ner. För det fanns några ungdomar längre bort, någonstans framme ända vid där loket stod. Som stod och hojta och hade väl någon drickare.
Och vad stod du själv när du gjorde de här iakttagelserna?
Jag stod innanför dörren. De går ut på perrongen ifrån spärren.
Du gick inte ut på perrongen?
Nej.
Varför det?
Ja, med tanke på den här episoden som hände i Sollentuna. Dels det. Dels också. Jag har ju hört andra saker. Och då tänkte jag så här, känner han igen mig och han är påverkad, då vet man inte vad som händer. För jag visste inte jag i vilket tillstånd han var. Utan tänkte jag avvakta här tills dörrarna öppnas. Och det gjorde de så småningom, kanske efter 10 minuter, en kvart. Det kan jag inte säga på minuten, men jag vet de står en stund där. Och under tiden så kom ju mer folk som skulle med pendeltågen. Så många var det väl inte, men det var mycket ungdomar. Och till slut öppnades dörrarna och då gick jag ut. Och under min gång ut till sista vagnen, sista dörren gick jag in. Så var Christer borta. Så han kom inte i min vagn. Jag skulle tro att han var på andra i tredje bakifrån sett. Jag vet inte hur många vagnar som var i tågsättet.
Jaha, du kliver på sista vagnen tydligen.
Ja.
Och så går tåget.
Ja.
Kan du säga vad klockan var ungefär när du såg Christer Pettersson på perrongen?
Ja.
som jag har sagt förut så har jag gått ut ifrån klockan 22. Det är min riktpunkt på tiden, för jag har inte tittat på någon klocka som jag kan minnas. Det är klart man kan snegla lite grann. Mm. Och efter den tidpunkten så ska då klockan vara 23.30 eller någonting.
Ja, vi vet att det gick ett tåg omkring 23.36-35.
Men nu är det att det gick ett tåg före, för de går två gånger i timmen, de där tågen. Så det skulle gå 23.06.
Mm. Ja, nu är det så att den här kiosken stängde tydligen 21.30, ja. Det vill säga halv tio.
Ja. Och det har vi ju pratat om i måndags. Då blir det en förskjutning där på en halvtimme tidigare. Vi måste gå bakåt en halvtimme.
Ja, det är så att Christer Pettersson säger själv att han uppehöll sig där vid Märsta station omkring 11:30.
Ja, han måste ha kommit före 11:30.
Ja, strax före 11:30. 5-6 minuter före 11:30, någonting i den stilen. Kan det ha varit vid den tiden som du såg honom?
Det kan ha varit. Men det vill jag inte med 100% säga att det var 11:30, med tanke på att pressbyrån stängde en halvtimme tidigare.
Ja, ja, om du kan ha så att säga varit ganska lång tid här på,
ja,
puben och
jag kan ju ha suttit där
tagit det lugnt.
Ja, för att man kastar ju inte i sin smörgås, och den är ju bra stora där på en tallrik, och en sejdelöl bara på en minut. Och sen satt jag och gjorde vissa iakttagelser, kanske inte man ska säga här, men som jag var intresserad av.
Menar du på puben eller?
Ja.
Innebär det här att du kan inte säga hur lång tid du var på puben?
Ja, jag kan ha varit där till 11, som det var förut. Mm. Efter den beräkningen 22.
Tittar du på klockan, vad klockan kan ha varit när du ser de här sakerna på perrongen?
Det måste jag ju säga, man går ju inte och tittar på klockan. Och har man visst något sånt här, det är klart, då har man väl tittat på klockan. Mm. Men att man vet någonting, vad som ska hända framför en, då går man ju och tittar på klockan igen.
Finns det någon tvekan om att det var Christer Pettersson som du såg här på perrongen?
Jag har svårt att säga att det är någon tvekan. I så fall så måste det finnas två hemskt lika. Och vad jag fäster med just vid Christer, det är att jag har alltid sett han i en blå jacka och jeans. Och lite långt hår framåt kammat och lite över öronen. Det skulle vara hemskt konstigt om det skulle finnas två så lika. Men ögonen såg jag inte, och jag såg inga muntager heller. För han satt och tittade på de här ungdomarna till höger.
Du såg honom i profil så att säga?
Ja, från sidan.
Du har sagt här vid flera polisförhör att du var 100% säker på att det var just Christer Pettersson som du såg
på perrongen. Ja, så till vidare är ju säker genom det. Det finns, jag kan inte finnas en som är så lik.
Ja, vi fortsätter. Du sätter dig på tåget.
Ja.
Och åker till
Rotebro.
Och sen går du hem.
Ja.
Händer någonting när du kommer hem?
Ja, jag vred på radion. För att jag brukar alltid höra sista nyheterna klockan 11. Nu blev en förväxling där med Aftonbladet, för idag har vi nyheter klockan 12. Det blev en missuppfattning där med tanke på nu är de klockan 12. Men på den tiden var det klockan 11, och under den tiden jag jobbade, man hade inga möjligheter att höra nyheter, så brukar jag alltid höra sammandraget på kvällen. Och det gör jag än idag. Men det visar sig att det var ingen nyheter.
Den här aktuella kvällen när du kommer hem, då sätter du på radio.
Ja.
Hör inga nyheter.
Nej, det var musik.
Ja, vad tror du att klockan är när du kommer hem?
Ja, om tåget var det 47, då är klockan, vi säger 23.47, då är det den tiden i rådet då.
Mm.
Men den kan ha varit en halvtimme tidigare, om genom pressbyrån. Det är en sak som jag icke kan säga.
Men du säger nu att du hörde inga nyheter.
Nej.
Nej. Ja, sedan då? Går du längre?
Ja, jag satt, jag har en liten elektrisk klocka och satt den. Den stod jämt på 4. För jag jobbar ju några år, så jag behövde inte upp tidigt på morgon. Och med tanke på den här countrymusiken som jag alltid har gillat, så brukar jag lyssna på den. Och orsaken att jag lyssnar på den nu, alltså just då, och gör än idag.
Förlåt mig, var det ett program då som alltid det, förekom klockan 4?
Ja, det har varit flera år, countrymusik.
4 på morgonen?
4 på morgonen, det är än idag. Mm. Och med tanke på att Gunilla och dottern, jag hade inte pratat med henne. Men jag visste att hon skulle delta i 86 års svenska mästerskap i countrysång. Och genom, kanske genom press och sånt, för det skrivs ju om sådana där som ska tävla. Men jag visste i alla fall, för förut har hon inte sjungit country, men jag, hon har ju varit på tv, jag har bandat och varit på ett annat program som inspelar.
På tv?
Ja, hon har varit på tv 2 gånger. Men jag visste inte om hon hade något band ute. Men min tanke var väl att genom hon var då anmäld till SM, så måste ju banden ha gått och spelas. För de spelade upp de där finalisterna. Och just den gången det året så vann hon sin grupp. Och gick till finalen.
När var det, sa du, som hon vann?
86. För hon har deltagit 3 år. 86, 87, 88. Mm. Men jag har hört bara 2. Och det var Folkparken i Östersjön. Och nu i 88 i Gävle. Vad heter det? Furevik.
Men hur var det? Trodde du att du skulle få höra någon skiva låt från henne den här på morgonen? Eller
ja.
Bara...
Så jag hade ett band, jag har ju en sån här radio, kassett i radio. Så jag hade aldrig ett band där. Ifall det kom dels hon och dels, det hade ju 2 ifrån Hammarstrand som också var populär samtidigt. Mm. De också kom på den här tävlingen. Någon av dem. Det var min tanke just då, men jag lyssnade ju på musiken.
Nu har ju Gunilla påstått att det förekom inte någon skiva eller kassett från henne förrän 87 respektive 88.
Nej, men det vet jag, det tar om förut. Men hon har spelat in kassetter som hon har skickat in till juryn. Om vi har haft gott om tid för Ingemar Åsén som sköter om det där. Det är han som har skött de programmen. Och jag hörde däribland 2. Sista biten då var på Ingmar sjö. Och den biten har jag inspelat, men jag har inte lyckats få fram den under helgen.
Menar du att hon hade uppträtt i tv eller radio redan innan hon gav ut sin kassett respektive skiva?
Hon uppträdde på radio och tv redan på 70-talet. Och jag har sett den 2 gånger i tv. 85 var det var och nu 88. Hon var i tv.
Mm. Nåväl, du går och lägger dig tydligen.
Ja.
Vaknar sedan.
Jag vaknade och knäppte på radio.
Ja.
Och det var det sorgmusik på radio. Det låg hörde på det. Någon, kanske någon, det var ju sorgmusik då. Sen började en kvinna att prata om Palme. Och min tanke blev ju, har de jubileumsprogram den här tiden? Jag trodde det var någon om Palma fyllde år eller något annat. Så det tog någon minut innan jag fattade att han var skjuten.
Men det fick du klart för dig?
Ja, det fick jag klart för mig. Och det blev aldrig någon musik heller sen. För det programmet gick ju flera dygn, tror jag.
Ja, sen vill jag fråga dig om dina kontakter med massmedia. Du har naturligtvis följt massmedia här från det att den här rättegången började.
Ja, stort sett. Det finns det gånger inte jag hade tillfälle.
Mm. Mm. Fick du några uppgifter via massmedia här om vad Christer Pettersson hade sagt här om att Nej. Han hade varit på Märsta tunnelbanan?
Nej, inte då. För att, ja, jag vet inte var jag ska börja. Men jag säger så här att efter det här mordet, så någon tid efteråt, fick jag reda på genom Kristers kamrater att han hade varit på förhör för just det här, men hade blivit släppt. Och då fanns det ju ingen anledning för mig, där har man ju den tanken att han var oskyldig, han har inget med att göra. Och sen har jag inte haft en tanke på det där förrän den 14 december 19:30. Så satt jag och tittade på TV tillsammans med Sambo. Och då kom de med det här. Jag kände igen lägenheten och loftgångshuset. Jag kände igen buskarna. Jag kände igen parkeringen. Och jag sa till henne att den där killen, jag tror jag vet vem det är. För de sa ju en norr om Stockholm. Och genom jag kände igen huset, så var väl tvekan inte så stor.
Men när var det du fick reda på att Christer Pettersson sa det, att han hade uppehållit sig här på Märsta stationen, han hade somnat på tåget och varit där, tagit tåget tillbaka
till Ja, men det har väl stått en längre tid under förhören. Jag kan inte specificera det så precis, men jag har läst det i alla fall.
Ja, det framgick vid förhör med dig här och även förhör med andra personer att onsdagen den 7 juni så hade du läst Aftonbladet. Det var, då hade processen börjat här den 5 juni och sedan så hördes Christer då även på den 7.
Ja.
Är det riktigt att du läste Aftonbladet för den tiden?
Ja, då, det är det.
Ja, och vad läste du då?
Ja, det stod ju ytterligare att han hade åkt med tåget till Märsta.
Ja.
Men då hade jag redan pratat med folk om det här.
Mm. Men kom du att tala med någon speciell person här på onsdagen den 7 juni vid Stadsmissionen i Östersund?
Ja, vi stod där på bron där i staden. Han och jag och en...
Vem var du talade med? Var det Lars-Gunnar Engman?
Lars-Gunnar Engman. Han stod där. Så kom en kille som har köpt tidningen, Expressen. Och där var det stora, feta rubriker just om det här. Och då säger Lars-Gunnar så här, ordagrant ska jag säga, att det där är väl århundradets största rättegångsfiasko, sa han. För det var han som började inledde samtalet. Och då säger jag så här att, ja, sa jag, om jag vill lägga mig i, sa, men jag kan hjälpa den där killen, sa jag. Vad då, sa han? Ja, jag tar om det här då i stora drag och jag visste och jag var med på. Då säger han att du är skyldig. Och tala om det. Nej, så jag vill inte blanda mig i det här, så ingenting. Och med det så det blev inte mer prata. Men det gick bara någon timme så ringde jag Aftonbladet.
Mm.
Och samma där.
Men du hade just då inte kontaktat Aftonbladet innan de ringde.
Va?
Hade du kontaktat Aftonbladet innan Aftonbladet ringde det?
Nej.
Nej.
Det har jag inte.
Så ringer de med mig till.
Då ringer de till mig. Och de sa också att jag var skyldig att ta kontakt med någon polis eller åklagare. Vi kom överens att vi skulle låta det här bero tills på måndag. Så jag fick tänka över saken och dels ta kontakt med dig, advokaten. Så skildes vi på telefon. Att vi var överens på att vi skulle inte göra någonting. Jag fick däribland telefon till dig, 2 nummer. Så jag skulle ringa upp det. Och det var på fredag. Och en fredag det. Eller torsdag var det.
Torsdag kanske.
Ja. För jag räknade att du satt i rättegång. Sen på fredag var det. Nej, det var på torsdag det var. Så ringer Aftonbladet igen. Och jag hade stod i klädförsäljningen och hade telefon där. Och jag svarade. Då var Aftonbladet igen. Men vi hade folk där och dels den som skött om försäljningen. Så jag tyckte det var inte trevligt att stå och prata. Så jag bad Aftonbladet ringa om på det numret som jag har där, disponerat.
Mm.
Och det gjorde de. Det var min olycka. sen var jag inblandad. För att det avlyssnade en där på statsmission där inne på kläförrådet. Och på morgon...
Jag menar, var folk som lyssnade? Är det så?
Ja, de lyssnade. Får det vara frågan.
Har du sagt till någon journalist i Aftonbladet att du skulle ha tagit sista tåget ifrån Märsta?
Bland de sista. Jag visste inte när sista tåget gick. Det var inte säkert på. Jag kunde tro det var det sista tåget. För jag vet att det började gå nattbustade på natten. Men genom, jag hade ingen turlista eller någonting. Så det är en förveckling att om jag sa det sista, bland någon av de sista tågen. Jag tror det är så. Mm.
Kommer du ihåg om du talade med den här journalisten om du hade lyssnat på radio när du kom hem?
Jo, det tror jag nog jag gjorde. Ja, det gjorde jag. Men det var ju ingen direkt, för då hade jag väl inte kommit i det här klistret som jag kommer nu. För det var bara han och jag som visste om det då, när jag pratade med han. Det var hans ingen annan, och så Lars Gunnar. Fanns ingen annan. Men genom det här telefonsamtalet i det här kläförrådet som blev avlyssnat av en som jobbade. På morgonen efter, då hade jag fulla gårdsplan, fulla huset. Det var journalister, det var kameror, det var tv. Då hade den här kvinnan som hade avlyssnat mig talat om det för sin grabb. Han i sin tur hade då tagit med sin kompis och gått ihop och ringt Länstingen och Östersundsposten. Så kom det ut. Jag har icke gett en enda uppgift till dem. Hon ringde mig morgon efter sin tid när jag kom ut och på lördag var det. Och sa, du får inte bli lag på mig nu, sa, för det är min grabb och en kompis till han som har ringt ÖP.
Och jag återgår ett ögonblick till ditt besök här, ditt färd i Märsta pendeltågstation. Som jag fattade så är det ingen tvekan om att det var just på kvällen 28. För du fick ju reda på sedan på morgonkröken att Palme var död.
Ja. Och jag vill tillägga här att det är en sån händelse som det där var. Det etsade sig fast i huvudet. Just det här mordet, för det var ju fruktansvärt. Då det etsade sig fast, då det har man ett bra minne. För senast igår så pratade jag med två, däribland en journalist. Han kunde också tala om vad han gjorde den 28 februari på kväll. Men inte den 28 februari 1987, och det kan inte jag heller.
Nej.
För det är ju en händelse som etsade sig fast.
Jo, när hade du sist dessförinnan åkt pendeltåg till Märsta, om du taget har gjort det tidigare?
Jag har åkt en gång efter 80. Och jag har inte varit till Märsta sedan 78, 79 var det var. 79 tror jag var. Jag hade inga ärende till Märsta.
79, skulle det vara sista gången då?
Före det här.
Före den här händelsen.
Ja. Före det här jag var dit. Mm. Mm. Jag hade inga umgänge där utan, och jag hade inga ärende dit. För sen då 82, då började jag på den här hemmet här. Och sen hade man inga kontakter. För då jobbade jag så mycket så man hade ingen lust att vara ute någon.
Ja, tack. Just nu inga fler frågor.
Vi går tillbaka till Märsta nu igen. Du sa att du köpte en chokladkaka här på stationen. Är det kiosken vid stationen?
Ja.
Och då skulle man precis till att stänga.
Ja. Jag hör lite dåligt på det här.
Ja, jag ska tala lite högre då. Det var precis vid stängningsdags.
Ja, det var vid stängningsdags.
Och sen gick du till den restaurang som du trodde hette Deringer.
Var det ja, så? Den hette så på den tiden.
Ja. Hette den där den här kvällen också?
Det, nej, det gjorde du inte.
När kan du ha kommit till restaurangen då? Är det långt ifrån kiosken till att börja med?
Nej, det är med 5-6 minuters väg.
Ja. Ja, och där beställer du en öl och en smörgås.
Men nu vill jag tillägga det först. Att jag köpte inte chokladkakan och så gick jag direkt till kiosken. Utan jag har nyss sagt att jag stod och åt på den där chokladkakan och var tveksam om jag skulle ta tåget.
All right. Hur lång tid kan det ha tagit från det att du köpte chokladkakan och till du kom till restaurangen?
Ja, det kan inte ta mer än kanske 10 minuter. Det kunde ta en kvart då. Jag vet hur länge jag stod och funderade.
Ja, jag var inte med. Jag måste fråga dig, va? Hur lång tid tror du att det tog? 10 minuter, en kvart?
Jag säger det. Mm.
Sen kommer du till restaurangen, beställer en öl och en smörgås. Och ölen får du med samma. Och smörgåsen dröjer ett tag.
Ja.
Hur lång tid dröjde innan du fick den? Uppskattningsvis
20 minuter får man vänta.
Ja. Och sen äter du din smörgås. Och hur lång tid är du kvar sen då på restaurangen efter det?
Ja, det är en svår fråga att svara på det. När man inte har någon tid man måste passa. Och jag var ju inte ute för att passa någon tid, utan jag var ute just för det där och för att få komma ut.
Uppskattningsvis.
Jag kunde sitta en halvtimme, kanske satt 45 minuter. För jag har ju nyss sagt, jag satt och iakttog vissa saker där. Så mycket jag vill nämna här.
Och när kommer du till stationen då? Om vi fortfarande utgår från den tidpunkt när du köpte den där chokladkakan. För det är ju den tidpunkt du håller dig till.
Ja, det är den jag håller mig till. Och då, som jag sagt förut, så var jag väl där, om vi säger 20 minuter över 11 eller någonting.
20 minuter?
Över 11.
Över 11. Ja. Är det med utgångspunkt för att du köpte chokladkakan 21.30 där?
Ja, det blir 21.30 då. Det stämmer 22 då. Genom kiosken stänger 21. Mm. Är 21.30.
Mm. När kom du då till pendeltågstationen?
Ja, om du gör en förskjutning där, då ska jag komma dit en halvtimme tidigare.
Mm.
Ja, en halvtimme. Men nu kan jag ju inte säga om jag satt där en längre tid eller om jag satt där samma tid som jag säger jag satt efter klockan 22. Jag kan inte säga om jag väntar 20 minuter minst, kanske mer, men jag säger 20 minuter, tar inte i för mycket. Och tiden går fort. När man sitter så där, man hör ungdomar stoja och de spelar och de hojtar och de dricker. Det kanske gick en och en halv timme, en och en kvart. Det kan jag inte svära på.
Du kan inte säga det?
Nej. Det är svårt för gemene man att säga hur länge jag satt.
Och sen när du kommer till pendeltågstationen, det är samma ögonblick. Nej, förlåt, du sa så här att du stod utanför. Och det kommer ett tåg in.
Jag var på väg.
Du var på väg till stationen.
Ja, ifrån den här pubben och till stationen. Då ser man det stationen.
Då ser du att det kommer ett tåg.
Då kommer tåget och går in på det där stickspåret in.
Mm. Och då går du dit.
Ja, då gick jag sakta mat dit.
Mm. Och sen passerar du spärrarna.
Ja, vita kort då.
Och visade kortet, ja. Och sen så ser du Christer Pettersson sitta. Men då är du innanför dörren innan till perrongen, tycker jag.
För det är ju dörrar som man ser ju hela tiden nu.
Var någonstans sitter Christer Pettersson?
Han sitter väl 10-15 meter, om jag säger andra eller tredje bänk ifrån dörrarna. Tredje bänk. Jag räknar med kanske bli 15 meter.
15 meter ifrån,
ifrån dörren.
Är det mycket fart på perrong?
Nej, då var det inte mycket. Jag talar om de här ungdomarna som fanns längre fram på perrongen emot lokets framsida. Men det kom. under de där 10 minuter, en kvart, så kommer mer folk, men mest ungdomar. Men det fanns någon enstaka, inte kanske så gammal, men medelålder. För det är ju en fredagskväll och det är ju alltid mer folk ute än en vardagskväll.
Men du stannar kvar innanför dörrarna?
Ja.
Vad gör du? Står du och väntar där inne och tittar ut på perrongen då? Eller vad
jag stod och väntade att det tåget skulle öppna dörrarna och så att det Christer skulle försvinna.
Mm.
Så jag inte kommer på kontakt med.
Ja. Står du hela tiden innanför dörrarna?
Ja då. Ända tills dörrarna gick upp.
Ja. Och sen så försvinner Christer in. Ser du det?
Nej, han reste sig. Men det var ju mer folk på perrongen. Och jag ville komma undan. För jag vet att han har känt igen mig. För det hade ju sett många gånger.
Mm.
Och jag gick in i sista dörren. Med tanke på att när jag skulle gå av. Då stod jag, kom jag närmast nedgången i spärren.
Mm.
För det dörren är alldeles inte dörren ner från perrongen.
En fråga. Kan Christer se dig där du står innanför dörren?
Nej, det kan han inte.
Varför
inte? Ja, det är väl möjligt, men det är nog svårt genom glas och där.
Ja, men om du kan se honom kan väl han se dig? Kan inte?
Ja, men jag tror det är lättare att se ut på berång än in i genom glas.
Ja, det är möjligt.
Och jag vet ju inte om man tittar dit heller. För det gången jag såg han så satt han fram och brutat och han hade en cigarett och han hade blicken. Alltså de här ungdomarna, de hade väl öl här vad de hade. Jag tror han hade blicken på dem och var mer intresserad av dem.
Och de var längre bort på perrongen?
Ja, de var längre bort på perrongen. Mm.
Då tittar han åt rakt motsatt håll i.
Ja, från mig sättet. Ja.
Mm. Mm.
Jag har inte någon minne av att han tittar emot dörrarna.
Mm. Och sen när ni kommer till Rotebro då, ser du honom då?
Nej, det gjorde jag inte. Utan jag klev ju av sist, alltså dörrarna närmast nedgången. Och jag bara gick ner på trappen ner. Och sen när jag ska upp, det är ju först en trapp ner, sen är det 2 trappor upp. Och jag går till höger där, för det kommer dit jag bodde. Och han går till vänster. Mm. Så jag såg aldrig han med mig. Jag såg inte han klev av en gång.
Men höll du inte ögonen på honom?
Nej.
Varför inte det?
Nej,
det kunde ju bli ett otrevligt möte på Rotebro. Eller?
Ja, men det finns ingen anledning. Sen jag såg att han gick på längre fram. Då är det bara för mig att gå undan.
Så ja, du skyllade av tåget?
Va?
Ja, du skyllade av.
Det finns ingen anledning att stå och vänta och titta. Kom han inte?
Men du var inte särskilt orolig för att du skulle träffa honom i Rotebro heller?
Nej, orolig är jag väl inte. Men jag vill inte komma i någon konflikt.
Mm.
Med tanke på att ja, jag har inte sett med den här episoden i här var det med. Men man har väl hört lite grann. Och en person som är kanske då påverkad och känner igen en, så vet man inte vad som händer. Och det vill jag undvika.
Mm. Du sa ju inledningsvis att du hade träffat eller sett Christer Pettersson otaliga gånger, ja, i Rotebro och Sollentuna, ja, och Upplands Väsby och på pendeltåg och, ja, och i bussar och sånt där.
Mm.
Var det någonting märkvärdigt att du såg honom just den här kvällen?
Nej, det var det inte.
Du hade ingen anledning att fästa dig vid
honom? Nej, jag inte.
Mm. Och sen fick jag inte riktigt klart för mig. Mm. Hur var det nu? När fick du reda på att, eller hade anledning att tro att det var Christer Pettersson som var misstänkt för det här mordet? Var det redan den 14 december?
14 december.
Ja.
På Rapport på kväll.
Och vad var det du såg på Rapport då som gjorde att du kopplade till Christer Pettersson?
Jag såg dels, säger de ju på Rapport, att polisen hade tagit en tagen person i en, ja, om de sa ort eller kommun norr om Stockholm.
Mm.
Och samtidigt så visade de ju, satte de ju kamera på just den här lägenheten. Det är ju inte en lägenhet, utan det är ett loftkomsthus med 3 våningar. Och där såg jag ju både polisen och Christer. Och jag kände igen buskarna framför. Jag kände igen parkeringen. För jag har ju gått där förbi där hundratals gånger där ute. Mm. För jag umgås med en granne till Christer. Som bor där. Och jag har sett han mycket var hos den här grannen. Så var det inte mer än 20 meter. Det kan förbi fönstret. Och det kunde vara flera gånger. Ibland i veckan.
Så då kopplar du direkt till Christer Pettersson?
Ja, men jag visste det var Christer då. Mm. För den, jag såg han mycket. Jag hade inget umgänge nere i Rotebro. Under 70, början på 70, från 72 och till efter 80. För jag hyrde en lägenhet i Andremanhamn efter samma gata en tid innan jag fick den här på Skvadronsvägen. Mm. Och då var jag nere i Rotebro.
Och där fanns Christer Pettersson också.
Och jag har fått uppgiften att han skulle flytta dit i början på 70-talet. Mm. Det vet jag fel. Enligt vissa utsagor. Men han fanns i Rotebro mycket före det här 83. Mm. Det vet jag. Och i Sollentuna, Edsberg, Upplands Väsby. Men vad han fanns förut, det visste jag då, men jag visste att han har gjort det och det. Men när han flyttade in i Rotebro, det kan jag inte säga på året.
Sen så tyckte jag du sa att det har ganska länge stått klart för dig att Christer Pettersson har sagt här i målet att han har somnat på pendeltåget och hamnade i Märsta den här aktuella kvällen.
Ja.
Det har du vetat om länge till.
Ja, inte så länge, men det är bland första förhörerna, tror jag, det var väl någon gång i början på året. Mm. Men jag fäste ingen uppmärksamhet på det då, för man läste ju så mycket. Mm. Men jag har sagt hela tiden att jag har visst vem det har varit. Mm.
Ja, du sa här för en stund sedan att du skulle ha talat om för någon att du kunde hjälpa den här killen.
Det var ja, det var det.
Var det uppe i Östersund nu ja, när Engman pratade?
Ja, just det var han. Mm. Så det är han som har kommit ut med det här, det är inte jag.
Men, vänta ett tag. Men när har du då fått klart för dig att det var Christer Pettersson du såg ute i Märsta den 28 februari 86?
Ja, men det kom ju på tidigare, i början på året. Ja.
Början på året redan.
Jag hade det inom mig hela tiden. Och icke ville bli inblandad.
Varför inte det? Var det inte viktigt där?
Ja, viktigt, men man kan ju undvika saker och ting. För jag har ju ingen anledning. Jag har ingenting emot han. Och jag har väl ingen nytta av han. Hans utgång i det här målet har väl inte så stor betydelse för mig.
Kan jag ha det för honom själv?
Ja. Jo, men om det skulle vara annat. Om det var en kamrat som vi har varit tillsammans med mycket. Och jag har inte. Jag har väl pratat med fler om det här. Just det här att jag visste om det här. Men jag har inte ville blanda mig in. Och jag har inte visst att man är skyldig. Och anmälan som det sa. Och jag tror det är mycket folk i Sverige som kanske vet saker och ting om vissa saker som också är tyst. Så jag bodde där uppe. Jag hade kopplat från Stockholm. Och då tyckte det fanns ingen anledning att blanda sig i det. Mm. Nej. Jag tycker synd om Christer, det gör jag. Oavsett han är skyldig eller oskyldig så tycker jag.
Vad har du för uppfattning där då? Är han skyldig eller är han oskyldig?
Ja, jag kan inte bedöma det, men
nej, det ska väl andra göra i och för sig. Men ja, du har ju sitter ju med en viktig bit här och enligt din egen uppfattning.
Jo, men om man nu tänker på allt som press och radio och tv har spelat ut då är ju inte mitt vittnesmål något värd.
Inte det?
Nej.
Varför inte det?
Nej, inte vad man har läst i press och hört i radio.
Tycker du själv att det är värt någonting? Tycker du, vad tycker du själv på den saken? Är det värt någonting eller är det inte värt någonting?
Ja, jag har sagt vad jag vet. Sen får nämnd och åklagare och advokater göra värderingen. För det viktiga i det här fallet, det är ju icke countrymusik eller sånt. Utan det viktiga är väl att jag kan bli här intyg och sagt att han bor och var i Väsby. Jag tycker countrymusiken är blanda in min dotter. Du läser en massa familjetrasser i ett sånt här mål. Det tycker jag är oväsentligt. Om jag får säga som jag tycker.
Du har sagt att det här var din olycka på något sätt. Att du har hamnat i klistret.
Ja, det må ju vara en olycka. Men jag har kopplat ifrån och jag har bra jobb. För att få tidnivå. Jag kan inte sitta på en stol och titta på fåglarna och spela och löven fäller. Och nu kan jag inte gå ut i Östersund. Jag kan smyga mig ut och köpa en tidning och lite röka. Alla vänder sig om och tittar. De står där och fotograferar. Och så sen då i sånt här blir nedvärderad i hela alla Sveriges tidningar och radio. Både så som är oväsentligt och dels, jag tycker det är rena kärringpratet om jag får säga så mycket. Och sen vill jag tillägga en sak till. Jag vet polisen har förhört folk som inte har sagt någonting om mig som icke har något emot mig, men de har icke kommit in som vittne.
Men du vill alltså påstå att du nu för mer än 3 år sedan såg en person 15 meters avstånd sent på kvällen på en tunnelbana eller pendeltågstation från sidan.
Ja. Jag såg både Nacke och...
Och nu har du kommit på mer än 3 år senare att det var just Christer Pettersson.
Ja, men jag har...
Kan du ha blandat ihop honom med någon annan? Nej. Kan du ha suggererat dig själv till att tro detta eftersom han gör gällande att han var på Märsta pendeltågstation den här kvällen, att du också var där och att du kan ha sett honom då?
Ja, visst har jag sett honom, men det säger ju att det kan inte finnas 2 personer som är så lika.
Ja, men kan du? Du har sett honom några korta ögonblick på 15 meters håll ifrån sidan. Kan du vara 100% säker på att det var honom du såg?
Ja då.
Finns en annan person som har hört tidigare i det här målet som också säger att han är säker på att han såg honom på Sveavägen in i Stockholm 11:15.
Ja, men det är ju många som har sett om det här. Det är inte bara...
Man kan inte vara på bägge ställena.
Nej,
samtidigt.
Jag menar det.
Så någon måste ju ha fel.
Han kan ju inte ha, som jag läste ena dagen här i tidningen, att han måste ju ha en hel väska med kläder med sig just på Sveavägen.
Men svara på frågan. Någon utav er måste ju ha fel.
Ja,
de som har sett honom på Sveavägen 23:15 och du som har sett honom på Märsta pendeltågstation i samma tid. Vem har fel?
Ja, det får ju åklagaren och nämnden avgöra vem som har fel. Det är ju vittnesmålets trovärdighet som får avgöra den.
Det är väl din trovärdighet?
Ja, just jag vet det. Jag har sett han bara en kläst. Och det är den jackan jag har sittat i kanske 100 gånger. Och jag vet, jag har sagt någon gång till grannarna hans, har han bara en jacka där Christer? På sommaren han hade en annan med kortar. Och den tyckte jag minnas var svart.
Du har ju tidigare gjort gällande här, Algot, att allting, din tidsangivelse bygger helt och hållet på att du köpte den där chokladkakan och att kiosken då höll på att stängas. Och att det var cirka 22:00 som stängde. Jag har utgått ifrån det hela tiden. Och sen har du pratat om att det kan bli en halvtimmes förskjutning.
Ja, det blev ju det genom att ni har ju kontrollerat att kiosken stängde inte 22:00. Den stängde.
Men den stänger 21:30.
Jag har sagt att på min tidsangivelse då blir det en halvtimmes förskjutning.
Mm.
Men sen är ju ingenting som säger att jag kunde ju sitta längre än vad jag tror på puben. Jag kan inte säga det.
Så att du är beredd liksom att rucka på de där uppgifterna nu för att det ska passa överens med den nya tiden när kiosken stängs? Är det så?
Nej då, det är inte. Jag har sagt förut, jag kan inte säga precis hur länge det tog att äta den smörgåsen.
Men det betyder väl också det, Algot, att du med dina egna uppgifter kan ha sett honom på pendeltågstationen klockan 23.30 eller klockan 23 och strax därefter, eller hur?
Ja, det kan vara 23, ja.
Det kan det vara.
Ja, det går ju tåg 23.06.
Kan det ha varit då du såg honom?
Det kan ha varit då jag såg honom. Det är ju det jag säger, den där timman, den vinglar till tiden. Men det har aldrig varit tal om det där tåget 23.06. Utan det är 23.36.
Ja, du utgick ju tydligen från början att det var sista tåget vid tåget.
Nej, det har jag aldrig sagt att det var sista tåget. Utan jag trodde kanske att det var bland de sista. Jag tog någon av de sista, eller sista. När man inte vet när sista tåget går. Och det där, jag tycker det är svårt.
Men jag säger så här, Vaget. Om det nu var omkring klockan 23 du såg honom. Då blir det lite knepigt, för inte ens Christer Pettersson själv vill ju säga att han var i Märsta klockan 23.
Ja, det är hans uppgifter. Det är inte mina.
Men du är säker på att du såg honom klockan 23?
Jag har sett honom på perrongen. Och det är efter 23. Men det är ju en del halvtimmar som spökade.
Ja, du ska väl tänka dig för ordentligt här. Kom ihåg att du har avlagt el.
Ja, då.
Du ska inte säga mer än vad du verkligen är säker på. Då kan det bli tråkigheter. Anser du dig själv vara en hederlig, trovärdig och pålitlig person?
Jag har inte ljugit på folk så de har kommit sig klister. Jag har aldrig satt någon i någon knipa för att ljuga. Visst har jag väl använt nödlängder och det är jag inte ensam om. Men när det gäller så allvarliga saker så finns det ingen anledning att sitta och ljuga.
Jag tror jag såg en tidningsuppgift här för inte så länge sedan att du var dömd för falsk tillvitelse en gång i
världen. Ja. Men det har jag också sagt att om det har varit idag, då har jag aldrig blivit dömd. För det var tack vare han hade en advokat, men jag hade inte råd att skaffa en. Och det har jag själv erkänt.
Nej, tack. Det är möjligt, det kan vi tänka att vi frågar senare efter vittnesförhöret.
Ja, nu måste jag vädja till rätten att jag orkar snart inte, för jag har ett hjärta som spökar och högt blodtryck. Och jag hade en hemsk tid 14 dagar. Så jag vet inte om jag orkar så mycket mer idag. Inte har fått sova i natt. Var ju fantastiskt utav journalister på tågen.
Ja,
vad säger
det?
Ja, det. Nej, vi ska väl inte. Vi kan väl fråga här om han har gått i ansvar under eftermiddagen någonstans. Vi kan nå en per telefon.
Ja, jag tänkte ju åka hem för jag har inte någon avlösare med den idag.
Kan jag gå tåget hem då?
Ja, jag tänkte höra om jag fick flyga hem för att det var så tungsamt att åka tåg.
Ja, det går bra.
Jag har visserligen tur- och returbiljett. Men, och det flyget går en kvart i sju. För att Lars Gunnar ska också åka med det tåget. Här med flyget.
Ja.
Kan ni prata med varandra?
Ja, vi kan väl göra det.
Ja.
Och jag i sammanhanget fråga åklagaren, den här fru Eivor Lundqvist är ju hörd under förundersökningstid 72, och hon säger ju att Algot Hussell var utanför hennes dörr den här kvällen och tittade i det där kikögat. Är det en ostridig uppgift detta?
Ja, jag kan ju inte vitsorda, men jag kan ju inte vedlägga den heller, så det får vi acceptera.
Får vi acceptera. Ja, just det. Så vi...
Jag frågade då vad vill du ha för ersättning för att komma hit här.
Jag vet inte vad den kostar. Jag har löst tåget, ja. Tur och retur. Så jag har returbiljett, men jag har ju sen årsbiljett så att åka igen.
Du har löst en tågbiljett också. Vill du ha för den då?
Ja, den kostar 493.
Är det hela resan då?
Ja, tur och retur alltså.
Du kan väl göra så kanske att du kan... och lämna tillbaka den där biljetten på
den biljetten
och så kan du köpa någon flygbiljett här. Så kan du ringa här till protokollföraren Barbro Holm och tala om vilka kostnader du vill ha. Du kan väl ringa imorgon om detta.
Ja, men jag måste åka hem idag.
Ja. Men du har pengar till flygbiljetten?
Nej, det har jag inte.
Nej.
Den går på över 1000 kronor.
Kanske
möjligen
kan vi kan prata om det här efteråt, om du stannar
här. Ja, jag kan prata med Liljeroth kanske
vi kan lösa. Ja, då upphör morgonens förhandlingar och så träffas vi igen klockan 13:30 om man stannar.
Det kommer att dröja några minuter och det beror på att ljud och eller i alla fall bild överföringen till salen inunder är avslagen för närvarande. Vi ska få tag på tekniker som kan sätta igång den. Fungerar det nu eller?
Det ska fungera.
Ja.
Trettonde avdelningen till det fortsätter utredningen i målet åklagaren mot Christer Pettersson. Parterna samt vittne Sakari Pitkänen kallas till sal A. Knappast fråga vem du är eftersom du har suttit här i salen hela tiden. Kan du alltså Sakari Pitkänen. Nu är du alltså journalist. Innan vi går in på vittnesmålet så du knappt påminna dig om att källa har ju rätt till anonymitetsskydd om det inte så skulle vara att rätten av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse finner det vara av synnerlig vikt att uppgift i saken lämnas vid vittnesförhöret. Och då får vi den frågan prövas om någon av du skulle få någon fråga om källan. Jag vet inte om det blir aktuellt, men du är införstådd med detta. Vittnesmål, vet du vad det är? Och då ska jag be att du avlägger vittneseden. Jag, Sakari Pitkänen.
Jag, Sakari Pitkänen.
Lovar och försäkrar.
Lovar och försäkrar.
Och heder och samvete.
Och heder och samvete.
Att jag ska säga hela sanningen.
Att jag ska säga hela sanningen.
Och intet förtiga.
Och intet förtiga.
Tillägga eller förändra.
Tillägga eller förändra.
Så är det min skyldighet att påminna dig om edens vikt. Det är åklagarsidan som har påkallat förhöret. Det är Anders Elin. Vi sätter på bandet. Vittnesförhör med Sakari Pitkinen på åklagarnas begäran. Varsågod Anders Elin.
Jag skulle vilja fråga dig lite grann bakgrunden till en artikel i Aftonbladet fredagen den 9 juni. Det är du själv och en annan person som har signerat den här artikeln. Och du har uppenbarligen haft kontakt med en 68-årig man uppe i Östersund.
Ja.
Kan vi få höra lite grann om bakgrunden till det här? Hur det här började och vad som hände sen?
Bakgrunden, du menar från början?
Ja, tack.
Aftonbladet fick ett tips och som gick ut på att Algot och Sell kände till saker, eller rättare sagt i klartext att han kunde ge Christer Pettersson alibi för mordnatt.
Mm.
Och efter rätt långt efter att hade fått tipset så lyckades jag sent tisdag kväll tror jag. Nej förlåt. Torsdag. Onsdag kväll. Nå kontakt med Åsell i hans hem. Jag ställde ett antal frågor. Han svarade. Men eftersom jag inte hade någon aning om vem personen var så kunde jag inte skriva någon artikel då på grundval av det som han sa. Men det var i alla fall tillräckligt sensationellt för att vi skulle gå vidare på det dagen efter. Och det gjorde vi genom att kontrollera vissa saker som han hade uppgivit då under det samtalet jag hade med honom på kvällen. Vissa saker i hans historia stämde, andra gjorde det inte, men det var i alla fall tillräckligt mycket i hans historia som gjorde att vi fann anledning att fortsätta att arbeta på det. Bestämde att jag skulle åka upp och träffa Åsell personligen för att dels reda ut varför vissa saker inte stämde och framförallt för att göra någon slags egen trovärdighetsbedömning utan honom. Och det gjorde jag sen kvällen. Och när jag kom upp så hade ett antal tidningar redan talat med honom, men jag pratade med honom sent på torsdagskvällen, måste det ha varit torsdag natt, och så skrev jag artikeln som står i Aftonbladet fredag 9.
Mm. Det förekommer ju i artikeln en del, ska vi kalla det för sakuppgifter här, rörande den Åsells förhavanden här på kvällen. Det står att han skulle ha varit den, ska ni se, tagit sista tåget tror jag bland annat. Vi ska se, nej, det står att
nej, det står i en annan artikel.
Det kanske gör. Men vi ska se här. I den här vi pratar om nu så står det i andra spalten någon domar för mitten.
Vad är det för artikel som åklagaren hämtar?
Det finns intagen här i tilläggsprotokollet C på sidan 14.
Är det fredagen den 9 juni?
Ja.
Mm. Sidan 14. Tilläggs C. Ja. Var åklagaren någonstans?
Spalt 2. Något ovanför mitten. Det står att han gick in på puben Däringen i Märsta, drack en öl innan han tog tåget hem, och det var det tåget som kommer in till Rotebri klockan 23.50. Det är jag säker på, säger han. Står så här. Var det en uppgift du fick då?
Det var en uppgift som jag genomgående, eller som jag fick på utav honom hela tiden.
Och han var säker på sin sak, att det var just det tåget han hade tagit. Och sedan så stod det någonstans i den här artikeln, ska se vad det var, att han skulle ha lyssnat på nyheterna klockan 24 på natten här. Jo, det står så här.
spalt 2 under rubriken Inga nyheter. Men då i februari 86 sändes Inga nyheter klockan 12 på natten. Ekosändningen slutade klockan 23 och så stod det citat. Jo, jag kom på det sen när jag talade med dig. Jag minns att det var Inga nyheter. Jag hade missat den, så det måste ha varit efter 11. Skulle han tidigare ha sagt i första kontakt att han lyssnade på nyheterna 24 då?
Ja, eftersom när jag frågade honom första gången hur han kunde vara så säker på att det var just detta tåg, så uppgav han att skälet var att när han kom hem slog han på nyheterna och då hörde han de sista nyheterna som då sändes 24 enligt honom.
Mm.
Och då, det kontrollerade vi dagen efter och konstaterade att det inte gick. Att då 28 februari 1986 inte sändes några nyheter för 24.
Mm. Och då gav han sig för den uppgiften om det.
Ja.
Och sen så talade han tydligen om att han hade slagit på radio för att avlyssna ett radioprogram. Och tydligen, om jag minns rätt här, så skulle han ha för dig ha uppgivit att dottern till honom skulle förekomma i det här programmet. Är det riktigt uppfattat?
Nej, att hon skulle förekomma, det tror jag inte är en felaktighet. Han sa att hans dotter sysslade med country och det här var ett radioprogram som gick varje natt. Där det spelades countrymusik.
Förlåt det.
Han sa att det här var ett radioprogram som gick varje natt och där det spelades countrymusik. Och han närde någon slags förhoppning om att dottern eventuellt skulle förekomma.
Jaha. Men det var inte något mer definitivt om det då?
Nej.
Hur var det? Diskuterade ni någonting om hur han skulle förfara nu i fortsättningen med den här informationen?
Ja, det gjorde vi flera gånger och det sa jag redan första när jag pratade med honom första natten att det här var ju så viktigt så det måste komma ut, vilket jag hann i princip med om och jag talade om att ja, under förutsättning att det var sant naturligtvis skulle det komma ut. Och då sa han att han hade någon slags idé om att ta kontakt med försvararen Liljeros. Och när jag talade med honom dagen efter på telefon så hade jag också talat med Liljeros. Vill jag minnas. Nej, det hade jag inte gjort. Då sa att försvararna förhörde Jan-Henrik Barling. Jag ringde honom och gav två telefonnummer. Dels Arne Lindros telefonnummer 5 och hans telefonnummer till arbetet. Det var i och för sig en ovanlig åtgärd för en journalist. Men det var en underlig dag den dagen. För vi skulle strejka klockan 2 den här torsdag. Jag tyckte ju då om det var sant att det jag Åsell sa så vore det ju synd att uppgifterna inte skulle komma fram på grund av att vi strejkar. Då kunde Christer Pettersson sitta häktad på grund av journaliststrejk, vilket förefaller något onödigt.
Mm. Men blev det någon diskussion om varför han inte hade vänt sig till polis? Eller?
Han ville inte bli inblandad.
Han ville inte bli inblandad. Så. Utvecklade han den där någon närmare?
Nej. Han ville inte bli inblandad. Precis så.
Gav han intryck av att ha känt till den här eller haft den här informationen någon längre tid? Hade han följt utredning och sådär?
Han hade följt utredningen men han hade haft den här informationen om Christer Pettersson på Märsta station sen han i Aftonbladet hade läst en artikel där den informationen fanns. Det sa han att då klackte till i huvudet på honom, mm, och jag såg honom där.
Och när fanns den artikeln i taget honom innan det?
Den bör ha funnits i tisdagstidningen också, och eventuellt också i måndagstidningen. Det var efter förhöret med Christer Pettersson som väl hölls den 5.
Så det är måndag eller tisdag samma vecka så som du har kontakt med honom? Det har ju varit så att jag hittade någon uppgift här i mina papper att Osell hade tydligen uttalat en mycket bestämd uppfattning om mig som åklagare och på grund av de tidigare mål och sånt där. Kan du redogöra för det?
Han hade åsikter om åklagare Helin för att han tyckte att åklagare Helin var underlig för han kallade en massa prostituerade som vittnen i styckmordsmålet, och det är väl inga människor att lita på nu. Och nu då, det är den här rättegången, kallar han massa A-lagare.
Och utvecklade han det där någon närmare då?
Nej, jag fann ju inga direkta skäl att invända mot hans åsikter så att säga. Det var mer intresserat av hans svar på bilden.
All right, tackar.
Ja, Jörgen Andal.
En fråga till bara. Nämnde han att han kände till någon annan person som har varit intressant för palmutredaren?
Mm.
Vem var det?
Han berättade att han kände den där 33-åringen. Det var ett sammanhang där han sa att han hade följt palmutredningen. Och då nämnde han att jag kände den där 33-åringen. Och då frågade jag honom, jaha, och vad heter han då? Ted Järjestad, svarade han. Och då invände jag att nej, det gör han nog kanske inte. Eller det gör han inte. Jo, det gör han. Mm. Ja, men det var det ändå fallet.
Mm. Är det någon av advokaterna? Arne Lindros?
Jo, de alldeles ursprungliga uppgifterna som du fick i den här saken, var kom de ifrån?
Nu är vi inne på en meddelarskyddsfråga som jag helst. Jag har sagt att det är en tipsare och mer vill jag nog inte gå in på.
Vi kommer att höra en person här senare idag som kommer att lämna uppgifter i det här hänseendet. En socialassistent i Östersundstrakten. Han berättar fritt om det här.
Nej, jag avstår mig ändå från att svara på
frågan. Jag frågade dig om du fick jämförelsevis fylliga uppgifter från den personen.
Uppgifterna, ja, det har jag skrivit i tidningen att Algot och Sell såg Christer Pettersson på Märsta station vid en tidpunkt som gjorde att han inte kan samtidigt.
Kan du vara snäll och säga om det?
Uppgiften gjorde gällande att Algot och Sell såg Christer Pettersson på Märsta station vid en tidpunkt som gjorde praktiskt taget omöjligt för
honom. Och de uppgifterna kom från den här källan som du inte vill röja, så vet jag förstår.
Ja, just det. Det var så tipset formulerades för mig.
Var det något längre samtal som du hade med den personen?
Nej.
Och därefter tog du kontakt då med oss här, och var det den här första uppgiften, var det möjligen på onsdagen den 7 juni?
Det började ha varit, ja. Mm.
Och sen fick du kontakt med Algot och Sell, när var det så att det var?
Samma kväll.
Och då pratades ni vid per telefon. Var det då ett relativt ingående samtal eller var det tydligt sådant?
Nej, det var säkert ett halvtimmes långt samtal där jag ställde frågor, han besvarade frågorna, jag ställde om samma frågor, han besvarade frågorna. Mm.
Och så träffar honom nästa kväll, eller på kvällen samma gång?
Ja, dessutom tar jag telefon med honom på dagen, på torsdag på dagen. var de här telefonnumren till advokatbyrån.
Din första reaktion när du hade, låt oss säga, du hade ett ganska långt samtal med honom då först. Vad var din reaktion? Fick du en känsla av att gjorde de här uppgifterna ett trovärdigt intryck på dig?
Jag har ju två dagar senare skrivit mannen på de flesta punkter ger ett trovärdigt intryck.
Mm. Och du kom till att tala med honom vid något senare tillfälle då om det här klockan sista tåget, va?
Mm.
Vad sa han och vad sa du?
Det är i Östersund, när jag träffar honom i Östersund. Då.
Mm.
Då säger han, eftersom han nu inte längre kan hänga upp tidsuppgiften på nyhetssändningen, så pressar jag honom på, för ändå kan jag äta att det inte var 21.50 eller 01.50 eller någonting annat. Och då säger jag, jag är säker på att det var sista tåget, hur var det, vet jag. Och efter, jag visste då inte att, jag kunde bara anta att det borde gå fler tåg från Märsta efter 22.36, men det visste jag inte med säkerhet eftersom jag aldrig
hade. Det är 22 eller 23.36?
23.36, förlåt. Så jag invände något, att det borde gå. Nej, så det vet jag. Sen går det bara nattbuss.
Så har vi några av de här samtalen du hade med honom att det var något av de sista tågen jag tog?
Nej, jag är säker på att det vi samtalade om då, det var det sista tåget. Sen går det bara nattbuss.
Ja, du pratade med honom om de här ekonyheterna. Det var det du som nämnde till honom att det inte fanns några nyheter klockan 24?
Ja, så vitt jag vet. Jag är hemskt osäker på den punkten, eftersom vid det tillfället så är det åtminstone tre tidningsrepresentanter från tre olika tidningar som har talat med honom.
Mm.
Och om någon då har nämnt det, det vet inte jag. Men han föreföll inte överraskad när jag sa att det inte fanns några sådana nyheter.
Han har sagt här idag att han lyssnade faktiskt inte på några nyheter klockan 24. Han är osäker på om han har lyssnat på några nyheter överhuvudtaget förrän efter klockan 4 på morgonen.
Ja, det är väl inte så underligt. Då har jag inga nyheter.
Ja, nej. Men ditt allmänna intryck var tydligen, i varje fall till en början, att han gav ett trovärdigt intryck.
Ja, vi skrev ju på de flesta punkter att mannen på de flesta punkter ger ett trovärdigt intryck. Vore annorlunda hade vi inte skrivit om honom.
Mm. Ja, jag vet, du sökte ju mig på torsdagen och det fick tag i mig också.
Mm.
Du tyckte det här var väldigt viktigt.
Ja.
Kunde vara viktigt.
Ja.
Jo, det var tydligen så att andra journalister hade träffat Algot och Säl innan du träffade honom på torsdagskvällen.
Hur många som faktiskt träffade honom, det vet jag inte. Men han hade i vårt fall talat med Östersundsposten, Länstidningen och Expressen.
Och hur de hade fått nys på Algot och Säl, vet du vad det är?
Jag tror att Algot själv hade någon slags teori om det som jag inte har skrivit om, som jag dessutom inte på något sätt kunde ta ställning till. Men han hade någon slags teori om att någon hade talat om för dessa medier.
Ja, just det. Han har säkert något tillfälle att han inte medvetet, så att säga, försökte sprida det här, utan det, på något sätt så var det den journalisten som fick reda på det.
Ja, just det.
Ja, tack.
Ja, vi var inne på det förut delvis kanske, men jag såg en artikel i Aftonbladet bara häromdagen
av det innehållet att Åsell skulle komma hit ner och tala om både för domstol och för mig vad han tyckte om oss och vår yrkesutövning. Känner du till någonting om det där?
Jo.
Var det du som hade tänkt på
det? Ja, det var jag som hade talat med Åsell också. Då nämnde han att han skulle göra något slags utspel där han skulle berätta att ja, dels vad han ansåg om åklagare Helin och de vittnen han kallade styckmordet och i det här målet. Och dels att han skulle berätta att han hade varit oskyldigt dömd en gång och sen dess var hatiskt inställd till domare.
Verkade han ha så att säga, en seriös avsikt att göra det här? Eller var det mer på skoj?
Nej, jag tog det på fullast allvar. Jag skrev det.
Jo, en sista fråga. Det är också, jag är lite osäker på om jag har sett det eller inte, men blev det något prat med oss själv från början om när det var frågan om hur han kunde känna en Christer Pettersson och sådär? Och tal om Pettersson hade haft mustasch eller inte.
På den punkten är jag också osäker. Jag såg att Lars Jonsson hade nedtecknat när jag ringde och frågade honom ett antal saker. Att han hade nedtecknat att jag hade sagt att han var säker på att han inte hade någon mustasch tillfälle. Mm. Men den uppgiften kan jag faktiskt inte gå in. Jag
har fler frågor. Sälla Gärstam.
Du sa att han hade sagt att han var säker på att han tog sista tåget. Har du kollat upp när sista tåget gick vid den här tiden?
Ja, numera har ju polisen gjort det. Och det går... Jag är säker på uppgiften. Jag tror att det går åtminstone ett tåg några minuter över 12 och sen ett tåg snarare framåt ett tiden. Efter detta 22.36 tåg.
Är det en uppgift som åklagarsidan kan vitsorda?
Ja,
det
jag har sett
0032 går sista tåget nu och ett tåg dessförinnan.
Två minuter över midnatt.
Ja, då var det inga ytterligare frågor. Vill du ha någon ersättning?
Nej, men jag skulle vilja passa på tillfället och fråga Christer Pettersson om jag kunde få en intervju när allt är klart.
Ja, då är detta förhöret avslutat. Det är Gunilla Åsell.
Ja.
Du får sätta dig ner där. Det är åklagarna som sitter där som har begärt att du ska höras som vittne här idag. Och här finns då försvararna och den tilltalade i målet. Du vet säkert vad ett vittnesförhör är. Att du är skyldig att tala sanning under straffansvar. Mm. Sen du har avlagt en vittnesed. Då så ska jag be att du avlägger vittneseden och säger efter mig: Jag Gunilla Åsell.
Jag Gunilla Åsell.
Lovar och försäkrar.
Lovar och försäkrar.
På heder och samvete.
På heder och samvete.
Att jag ska säga hela sanningen.
Att jag ska säga hela sanningen.
Och inget förtiga.
Och inget förtiga.
Tillägga eller förändra.
Tillägga eller förändra.
Får jag påminna dig om vikten av den här eden. Vi kommer att spela upp på band vad du kommer att säga. Det ställs frågor från olika håll till dig. Du är snäll och sitter som du gör nu och talar högt och tydligt, så kommer du med dig.
Ja.
Vittnesförhör med Gunilla Åsell på åklagarnas begäran. Det är Anders Elin som ställer frågor.
Ja, tack. Ja, du är dotter till Algot Åsell som vi har träffat här idag. Är det riktigt?
Ja.
Du är sångerska, har du sagt. Stämmer det?
Ja, på fritiden.
På fritiden, ja. Country sångerska också.
Ja, om man vill placera mig i ett fack så är väl det.
Ja. Du skulle, är det en riktig uppgift det här att du deltog i någon slags, vad var det, svensk mästerskap i countrysång eller något sånt där tidigare?
Ja, både 86, 87 och 88.
86, 87. Fanns det 86 några inspelningar med dig?
Nej.
Ingenting?
Ingenting.
Ingen skiva?
Det fanns en dansbandsplatta som släpptes någon gång början på 80. Ja. Men den sorterar ju under dansband då.
Mm, mm. Ingen countrymusik på
Nej.
Skiva på kassett då?
Det kom en kassett i augusti 1987.
Fanns det anledning, tror du, för någon att räkna med att man under 1986 skulle få höra dig i radio på skiva eller på kassett och sjungande country?
Nej, endast då i samband med uttagningen då till country SM 86.
Men då är det en utsändning från den festivalen då, är det?
Ja, den gick i Östersund i år. 18 maj.
Förlåt?
Nej. Den 18 maj tror jag.
Tack. Ja, jag vill inte att du ska berätta allt så mycket om din far, men kan du säga någonting om vilka kontakter du har haft med honom? Har ni, när ni har träffats, om ni har träffats mycket och sådana där saker, utan att gå in på detaljer. Men...
Sista gången jag träffade han var i april, slutet på april 1976 på Arlanda, när jag skulle åka utomlands.
Ja, det var sista gången. Kan du säga vilka, när du dessförinnan har träffat honom?
Ja, det var i sommaren 75.
Ja.
Då besökte jag och min bror han i Stockholm.
Så 75 och 76. Och dessförinnan då? Ja, det är svårt att mena.
Det är så svårt.
Jag har inte haft mycket kontakt med honom i alla fall.
Nej, sen ringde han någon gång 80, början på 88.
Jaha. Så det är ett hopp mellan 76 till 88 då?
Ja.
De här gångerna ni träffades på Arlanda 76, hade ni bestämt att träffas då?
Ja, han ville träffa mig när jag for till utlandet då, för jag skulle få lite pengar av han.
Mm, mm. Jag har sett en uppgift, han kände inte igen mig då. Stämmer?
Nej, jag gick förbi han och gick in på damtoaletten och han kände inte igen mig. Och det gjorde han inte heller då när jag var hälsade på han. För då frågade han min bror vem jag var.
Och när var det?
75.
Det var 75. Mm.
Ja, tack.
Ja, tack. Ja, du nämnde någonting om dansband. Hur länge har du varit i den här branschen?
Sen 1975 började jag med dansband.
75.
Till 84.
Jaha. Var det någon country vid den tiden?
Nej, det var ju dansmusik då. Det var det, allt vad det innefattar då. Det är ju även country då. Men det är ju dansbar country, kan man säga.
Uppträder på olika ställen?
Ja, parker då, dansbanor.
Mm. Förekom det någon upptagning från Sveriges Radio eller TV?
Under dansbandstiden?
Vid de tillfällen?
Nej.
Inte alls?
Nej.
Första gången då som radio, som du hördes i radio, när kan det ha varit?
Det var... Det törs jag inte svara på vilket år det var, men det var med en gammeldansorkester. Då sjöng jag gammeldans.
Jaha. Och när kan det ha varit då?
Början på 80 kanske.
Början på 80. Var det vanligt att du förekom i radio?
Ja, lite då och då.
Mm. TV också?
En gång.
Vilket år kan det ha varit? Tror jag.
Oktober 87.
Ja. Men det här med radio, skulle det ha varit under flertal tillfällen med början på 80-talet, slutet på 70-talet?
Inte slut på 70, det är början på 80.
Det är början på 80.
Mm.
Jag ska inte gå in på så mycket detaljer beträffande förhållandet mellan dig och din mor å ena sidan och Algot å andra, men tydligen så är det på det sättet att du har känt en viss bitterhet mot din far.
Det vill jag inte svara på.
Du vill inte svara på det? Överhuvudtaget?
Nej.
Ska jag tolka det som så att du har i alla fall känt en viss bitterhet mot din pappa?
Ja, du tolkade på ett sätt och massmedia på ett annat.
Mm. Jag vill fråga dig i alla fall.
Mm.
Ja, tack.
Ja, när LP:n kom och jag tittade på gravyrtexten igår, det står ett datum på skivan. Och LP:n är graverad 88-08-02 och singeln är graverad 88-06-27. Mm. Men själva mastertejpen är då gjort då i maj 1987. Och då släpptes en kassett. Och i oktober 87 hade Börje Lundberg en artikel i Expressen där det står att den här kassetten kommer ni aldrig att få höra, för Riksradion spelar inte kassetter på grund av att det är dålig ljudkvalitet.
Det här var första gången då man säger att det kan ha funnits anledning att lyssna på det programmet klockan 4 på morgonen om man vill ha chansen att lyssna på det.
Ja, det är ju efter 88, augusti 88 då. Då vet jag att den har spelats.
Inte, fanns det någon chans att få lyssna på det mellan våren 86 på det programmet?
Nej. Inte vad jag vet. Jag brukar inte vara uppe den tiden och lyssna på musik.
Nej, i morse så sa min far att du kunde ju ha skickat in några kassetter som prov till den här tävlingen till exempel.
Ja, men den tävlingen avgjordes på dagtid. Och det var folk då som fick rösta fram kandidaterna.
Det kunde inte vara så att ditt prov då hade kommit att spelas med det här programmet 4 på morgon.
Ja, det vet jag inte.
Innan det är troligt att man skulle ha gjort det.
Nej, de väljer ju ut skivor för en halvtimme i ett helt svep. Och ska man spela någonting där då måste de ju ha mastertejpen då. Och då är det ju Ingemar Rosén då på Riksradion i Sundsvall som har haft det. Med de låtarna som var det året då.
För att inga missförstånd ska uppstå. Fattar jag dig rätt när du sa att du hade uppträtt i TV 1988?
87. Oktober 87.
Oktober 87. Tack.
Det kan avslutat.
Jag har flygbiljett då. Och så resa till flygplatsen 15 mil tur och tur.
1910.
15 mil är det tur och tur.
Ja.
Jag, Lars-Gunnar Engman,
lovar och försäkra
på heder och samvete.
Jag ska säga hela sanningen
och ingen förtiga,
tillägga eller förändra.
Ja, du känner en person som heter Algot och Säl efter det jag förstår.
Ja. Ja.
Och ni träffas upp i Östersunds trakten genom statsmissionen där.
Ja, det var föreståndare på statsmissionen så kom han dit.
Ja. Hur länge har Åsell varit där uppe?
Ni minns inte exakt datum, men det var vid årsskiftet 87-88 någonting.
Ja.
Det var där. Mm.
Jag är intresserad av ett samtal som skulle ha förekommit mellan Åsell och dig onsdagen den 7 juni vid statsmissionen,
ja,
som skulle gälla min klient.
Ja.
Vill du vara snäll och berätta vad som förekom vid det här tillfället?
Vi stod ute på trappen vid statsmissionen och prata om Sollentuna, för jag var föreståndare i Sollentuna i 4 år för rådgivningsbyrå alkoholfrågor där. Jag kände många av de här missbrukarna. Vi stod och pratade om gemensamma bekanta, bland annat om Rist och Bilstrand och så. Så kom vi in på Palmemordet och på den åtalade. Och då sa
Algot och Cell väldigt spontant att det kan inte vara Krister, för honom såg jag på Märsta pendelstation. Om man då sa, nu kommer jag inte ihåg riktigt vid tidpunkten för mordet eller klockslaget, men vid polisförhöret så sa jag det, och det var dagarna efter, 2 dagar efter han berättade det för mig. Men att han såg Krister då där, satt på en bänk, och han aldrig vågade inte gå fram för att det hade väl hänt någon episod tidigare. Så Algot gick då upp på pendeltåget en annan väg. Han vågade inte gå fram till Krister, han var rädd. Och jag sa till Algot att, är du säker på din sak, Algot? Ja, sa han, jag är säker. Är du säker, frågade en gång till. Ja, jag är säker. Men då må du ju ringa till advokat Liljeros och berätta det här. Och då sa Algot det att, jag vill inte blanda mig i. Och jag påpekar än en gång, du måste ringa Algot och berätta, för att om det är sant som du säger, då sitter en oskyldig man häktad för ett allvarligt brott. Men nej, han ville inte. Jag åkte hem till min bostad och tänkte mycket på det här. Klockan var kring 5 då jag var hemma och tänkte att då ringer jag själv Liljeros. Men då är eländiga Televerket höjt avgiften till nummerbyrån, så att jag var, då hade jag Aftonbladet framför mig, va? Tänkte då ringer jag den reportern, så får han ta det här då. Då ringde jag då dit och berättade det här då. På den visan gick det sen då. Då tog han i kontakt med polisen.
För att återgå till ditt samtal med Åsell här på tydligen på onsdagen då. Framgick det huruvida Åsell kunde spika det till mötet med Krister just den här kvällen, den 28/2/1986, mordkvällen?
Ja, det frågade jag honom också, va. Och han var så säker på att han brukar lyssna på, han sa så här, jag är väldigt intresserad av countrymusik. Och klockan 4 på morgonen så brukar han spela country på radion tydligen. Och han nämnde också någonting om sin dotter. Antingen skulle hon sjunga country på radion då, eller nå, höll hon på med countrymusik. Och så klockan 4 slog han på radion, och då fick han höra då om Palme. Om att Palme var mördad.
Så det var inga klara besked om hon dottern skulle sjunga på radio eller om hon höll på med countrymusik.
Jag kan inte säga exakt det. Mm.
Nej. Ja, du kände ju Algot och Cell en del. Din reaktion när han berättar det här för dig, tydligen på trappan där vid Stadsmissionen, vad var den? Trodde du att han talade sanning, eller trodde du att han fabulerade, eller vad trodde du?
Det lät vara sant. För det kom så spontant. Han hade ingen tid att tänka efter att ljuga för mig. Utan det kom så spontant ifrån. Alltså, jag jobbar med människor i många år. Och har väl lärt mig urskilja lite grann. Och det, ja, jag upplevde att han sa att det var sant. Annars hade jag aldrig ringt och fört det vidare.
Nej. Ja, du planerade att ringa mig, men det blev inte så. Utan Nej. Du fick kontakt med Aftonbladet. Ja. Igen. Och vilken person där talade du med?
Vad heter han? Pitkanen.
Pitkanen. Ja. Jaha, och ditt samtal med honom, hur var det? Berättade du allt vad du hade fått reda på utav Algot, eller hur gick det till?
Ja, jag berättade vad Algot hade sagt till mig. Så frågar Pitkanen då om jag uppfattar Algot och Cell som en trovärdig person. Och jag svarar Pitkanen att det får du själv bedöma. Det får du bedöma. Något i den stilen att svara.
Men hade du ett ganska ingående samtal med Pitkanen om vad Cell hade berättat för dig?
Ja, vad Algot berättat för mig, ja.
Mm. Hur långt samtal kan ni ha haft?
Nej, det var inte långt. Det var det inte. Det var Ja. Nu ett par minuter kanske. Det var inte långt. Han blev så tänd på att köra det så att han skulle kontrollera uppgifterna då. Mm. Så han fick telefonnumret till Algot och till Stadsmissionen. Mm.
Ja, jag frågar, du trodde att det var sanning som han berättade i det här tillfället?
Ja.
Hade du i och för sig någon som helst anledning att misstro honom beträffande detta?
Alltså Algot har väl inte alla gånger talat sanning till mig. Det har han inte gjort. Då han har väl dragit vissa valser. Men just då han sa det här så det kändes sant, för att man ljuger inte om en sån här stor sak. Även den största lögnare tror jag talar sanning ibland. Och ja, jag upplevde det som sant han sa.
Du har arbetat som socialassistent ganska länge.
Ja, jag har jobbat som föreståndare för olika byråer sista tiden som socialassistent sedan augusti i fjol.
Och tidigare för vilken typ av byråer?
Ja, rehabyråer. Det är kyrkorna som driver rådgivning i alkoholfrågor.
Tycker du själv att du har en ganska god förmåga att bedöma människor och deras uttalanden?
Ja.
Det tycker jag.
Ja, tycker jag. Jag har träffat, jag vill säga, tusentals människor i mina dagar och haft samtal med. Så.
Ja, tack.
Anders Lind.
Ställa samma fråga som Pitkinen gjorde. Hur uppfattar du honom sen? Är han en trovärdig person?
Inte allting han säger, nej.
Kan du ge exempel på det?
Ja, då han kom upp till Östersund då, första kontakten fick man sig, så sa han så här att han jobbade på Vibegård. Och att han var uppe till Frösö behandlingshem med en transport av en klient som skulle dit. Och jaha, sa jag, då är det väl så. Men alltså, längt in så trodde jag inte på karn, för man kom inte till härberget då, va? Utan då har man betalt ersättning, hotellrum och allting. Men så sa han det, att det är för dyrt att ta in på hotell, så han frågade om man fick bo.
Vad är Vibygård först?
Vadå?
Vibygård, vad är det för?
Det är någonting i Sollentina, i Viby där. Mm. Så är det någon gård där de, jag vet inte vad de har för sorts människor där, men det är vårda människor, de får någon behandling. Mm. Och han hade inte råd att bo på hotell. Tiden gick och jag tänkte, nu är det dags att kolla upp det här, för att jag kände på mig att det inte är sant. Alltså, jag ringde till Vibygård och talade med någon kvinnlig anställd där då. Hon sa att Algot jobbar inte där, utan har jobbat där. Mm. Så frågade jag då, att har han lägenhet i Rotebro? Han har haft, men han har blivit vräkt.
Var det en uppgift han hade lämnat till dig då?
Nej, och han lämnade uppgift att han hade lägenhet. Ja.
Han hade lägenhet.
Ja. Mm. Men han hade blivit vräkt, sa hon till mig då. Mm. Mm. Men jag sa aldrig någonting till Algot, utan han fick bo ett tag och sen då fick han flytta hem till en före detta missbrukare i Häggenås. Mm. Sen träffade inte Algot någon mycket mer annat än sporadiskt.
Hur gick det där då när han bodde ihop med den där före detta missbrukaren som du sa?
Ja, den där före detta missbrukaren klagade ju våldsamt på.
Varför det då?
Algot drack mycket.
Var det någonting annat han var missnöjd med?
Vadå?
Var det någonting annat som han beklagade sig över?
Ja, han litade inte på Algot. Och så.
Varför inte det då? Var det han drack? Eller?
Han verkade opålitlig. Han var opålitlig.
Han var opålitlig. Mm. Var det där någonting där som du också kontrollerade då?
Ja. Jag tog ett samtal med en kollega då på socialbyrån dit och frågade hur det egentligen var. Och där hade också den här mannen klagat på Algot. Mm. Och då hade Algot sagt till mig att han hade en lägenhet på gång i Lito, eller Häggenås. Mm. Men det jag kommer ihåg nu, och enligt uppgift jag fick av henne, så var det inte så. Nej.
Så Säl hade liksom både lurat dig och den här före detta missbrukaren som man bodde tillsammans med?
Ja.
Ja, något annat exempel på att Åsell ibland inte är så noga med sanningen.
Ja, han... Alltså det är en löjlig sak, men jag slutade på Stadsmissionen 1 augusti i fjol och lämnade från mig alla nycklar och allting.
Mm.
Och sen fick jag höra ryktesvägen då att jag och min hustru med barn och allting var dit på lördagar och hämtade kläder.
Mm.
Det var en sån här grej som man drog igång, vilken anledning vet jag inte, men jag har inte pratat med honom, utan jag förlåter honom.
Mm. Mm. Du har sagt någonstans i ett förhör som polisen höll med dig här i förra månaden att han har en god duperingsförmåga.
Ja,
det tycker du är riktigt.
Ja, väldigt god duperingsförmåga.
Mm.
Han ger ett trovärdigt intryck.
Mm.
Ja.
Men det ska man inte lita på.
Nej, inte alltid.
Mm.
Men alltså, allting han säger är ju inte lögn.
Nej, nej.
Det är det ju inte. Alltså, han har ju talat mycket sanning också.
Mm.
Men just det här han berättade om Christer här i Märsta station. Alltså, jag kan inte komma ifrån det. Alltså, det är lätt äkta.
Mm, det var så du upplevde det då.
Ja, jag upplevde det så, alltså för det kom så väldigt spontant.
Brukar hans uppgifter inte göra det i andra fall?
Ja.
Jag förstod du frågan? Den här gången kom det spontant.
Du får tala högre, jag är död på ingen.
Den här gången så kom det spontant, sa du, och då bedömde du det som äkta.
Ja.
I andra fall när uppgifterna inte kommer spontana då?
Nej,
då utan... Du betvilar dem, eller?
Nej, då har det varit det här... En annan bit, utan man sitter och pratar sådär om använda saker. Så.
Mm.
Men här kom det så här, då bara flög ur den, för resten, det kan inte vara kristen.
Mm.
Omöjligt.
Har du någon uppfattning om att säljarna är skrytsam och vill synas? Att Åsell skulle vara skrytsam och gärna vill synas? Och...
Ja, den uppfattningen har jag också.
Det har du också.
Ja.
Ja. Det är någonting annat du tycker vi... Domstolen ska jag veta om oss själv, som inte har kommit fram.
Ja, det är väl det att jag vet, även min Charlson talar sanning ibland, och jag tror att jag själv gör det också. Och i det här fallet så tror jag faktiskt honom, om det är tyvärr eller inte, jag vet inte. Jag gör det.
Mm. Ja, jag ser en uppgift också till polisen här att du skulle ha reagerat på att han skulle få sköta om det här natthärbärget.
Ja. Alltså det här är ju... Det är väldigt dålig renommé för Stadsmissionen. Skulle jag vara föreståndare på Stadsmissionen så inte skulle jag ha Åsell anställd. Det har gett väldigt dåligt rykte och Stadsmissionen förlorar mycket på det.
Och det beror på, menar du, att han är opolitlig?
Ja.
Någon fråga från försvaret?
Nej.
Då är förhöret avslutat. Ja, du vill ha ersättning för resekostnader?
Ja, jag har fått jag fick biljetter på tingsrätten
där uppe.
Ja, men jag vill ha jag är föräldraledig, var 400 kronor om dagen i föräldrapenning, och det får jag inte idag. Nej. Så jag vill ha ersättning för för det och så traktamentet och för natten.
Ja, vad kostar resan, vet du det?
Nu har jag det ute i väskan där ute. 231 kronor kostar tåget och 1017 tror jag flyget kostar.
231?
Ja, kostar tåget.
Och 1017 tillbaka?
Ja.
Ja, och vad var det mer du ville ha? Sen vill du ha 400 kronor, du kan få högst 300 kronor.
Ja, då tar jag 300, tack.
Ja. Jag förlorar arbetsförtjänst med skattefritt förlopp.
Och jag vill traktamente för den här dagen också.
Ja, 16.
Innan. För jag åkte igår kväll klockan 22.35.
Är det någon, har du bott på hotell eller?
Nej, jag åkte ju nattåget. Men idag har jag ju strövat omkring på stan och ätit då.
Ja. 60 kronor då. Ja, det var inget mer. Plus från flygplatsen eller något sånt.
Nej, det ingår i, ja, i biljetten.
1608 kronor, det kan du få här på kassan när du går ut.
Men
och så ska vi dra av, ja, just det.
Hur mycket fick du där uppe?
Det var biljetten på...
Jag har biljetten inte i väskan, men den gick på 231 plus 1017.
Har de betalat de kostnaderna?
Ja, det har de betalat.
Jaha.
Jag fick biljetter på tingsrätten.
Mm. 360 kronor får du då som du kan hämta ut där utanför.
Ja.
Vill du komma fram? Tackar du för att du har kommit hit. Rakt ut här. Samma våning. Ja, imorgon har vi ett vittnesförhör. Men innan vi avslutar dagens förhandlingar skulle jag vilja fråga åklagarsidan om det är någon... Ja, vi kanske kommer till den tekniska bevisningen också. Men är det någon muntlig bevisning som åberopas ytterligare? Några omförhör eller någonting sådant?
Nej, inte med vittnen inte. Några kompletterande frågor på Pettersson. Men ja. Det gör väl inte ingenting.
Nej. Hur är det på?
Ja, jag vill meddela det att jag förekommer vissa diskussioner mellan oss här försvaret och åklagarna om att höra ytterligare en person. Men det bör ske först genom samtal och förhör med vederbörande. Det där är planerat till imorgon eftermiddag. Men vi vet ännu inte om vi begär förhör med denna människa.
Nej.
Det kan vi lämna besked om imorgon eftermiddag.
Ja, hur är det med kompletterande förhör eller något liknande tidigare? Ingenting med den här...
Det beror lite grann på vad som händer imorgon i det här samtalet med den här människan.
Ja. Vi gav i rätten en viss möjlighet när det gällde den del av bevisningen som avsåg förhör med Varling. Är det något återkomst med något detaljerat, specificerat?
Finns nej, i den delen återkommer inte.
Återkommer inte, nej. Då får jag ställa den frågan så småningom. Ja, kunde vi få höra vad åklagarsidan överropar i den här tekniska bevisningen en gång till för fullständighetens skull?
Ja, det är till att börja med det här det protokoll nummer 4 nummer 4 i aktielagen 117 så överropar vi
nu ska vi titta Vad är det för nummer på den? Det är...
Fyra. Det är en gul dom.
Alltså den. Fyra. Tack.
Det är uppdelat i, tror jag, fyra avdelningar, det här protokollet. Och när man börjar så åberopar avdelning 1, som är brottsplatsundersökningsprotokollet. Delar som är föredragna, det är sidan 1. Från och med det stycke som har rubriken undersökningen utför av. Nej, det är ingenting att åberopa. Sidan 2, klassbeskrivning. Fram till och med andra stycket på sidan 3. Det som börjar med rubriken avspärrningar. Det föredogs i sin helhet, vill jag minnas.
Ja, det är bara kontrollera. Det så här stämmer.
Sedan på sidan 5, det lilla stycke som finns under rubriken vederläggsförhållanden, det är också föredraget.
Ja, jag noterar.
Samma sida under rubriken tillvaratagna föremål från brottsplatsen. Där är föredraget bara punkterna 8 och 9, men det åberopas också i övrigt.
8 och 9 är handlat så. På nästa
sida. Sam, jag hörde inte riktigt.
Ja, japp. Jag ber att få korrigera det här. Det är bara punkterna 8 och 9 under här på sidan 5. Sedan har vi på sidan 6 rubrikerna kula nummer 1 och kula nummer 2. Det är föredraget, jag minnas i sin helhet. Sedan så åberopas fotobilagan, fotografierna. De är också genomgångna och kommenterade. Vidare de skisser som sedan förekommer.
Ja, det är bilderna 8-20, eller sidorna 8-20. Mm.
Och sidorna 21 till och med 25 är de här skisserna. De är också genomgångna. Sedan åberopas i avdelning 3 i det samma protokoll. Där börjar sidorna 1 och 2. Det är ett undersökningsprotokoll från SKL i Linköping. Där är väl det är bara översiktligt redovisat för det protokollet, men det åberopas alltså i sin helhet. Jag vet att de försvararna påkallar att vi ska föredra det. Det är undersökningen av de två kulorna alltså.
Nej, vi påkallar inte någon fullständig.
Nej, men då antecknar vi att det här tiderna är till två. Det är väl bara de
delar
ska anses som åberopade i målet. Mm.
Och sedan i samma avdelning så är det sista, sidorna 58 till och med 61. Det är också översiktligt föredraget. Det är den så kallade isotopundersökningen, den jämförelse som gjordes mellan de två kulorna från Sveavägen och makarna Palmes kläder. Där tror jag föredrog slutsatserna på sidan 61, men det åberopas i sin del.
Och då är det slutsatserna som åberopas?
Ja.
Just det är redovisat.
Jag åberopar protokollet i sin helhet, men det är bara slutsatserna som är föredragna, vad jag vet. Men jag antar att innehållet är väl...
Är det samma där att försvaret är med på att det får åberopas som bevisning i dess helhet?
Ja, i den mån vi har anledning att återkomma så kan vi anses vara föredrag.
Ja, sidan 58-61.
Sedan har vi ett protokoll nummer 5. Det är väl det som icke har varit offentligt. Mm. Det inleds med den rättsmedicinska obduktionen. Nu
nu är det inte littererat det här från början till slut. Men den första biten är alltså protokoll över rättsmedicinsk obduktion, det åberopas inte. Men däremot åberopas det rättsmedicinska utlåtandet som kommer från en avdelning 2 här. Det är väl sidan 10 tror jag ungefär, utan att det är numrerat. Där är bara de att-satserna nummer 2 och 3 föredragna, men utlåtandet åberopas i sin helhet.
Bara fråga, är det här är i och för sig sekretessbelagt material hittills, ja. Påfordras det att det ska vara?
Ja, jag har nog den synpunkten fortfarande. Det är domstolen som prövar det, som avgör det. Jag yrkar på att det bör vara sekretessbelagt i fortsättningen. Förutom att vi ska ha 2 att-satser som är föredragna här. Mm.
Då ska vi ta ställning till det senare.
Jo.
Hur det ska förebringas. Men vad är det som åberopas i det?
Det är utlåtandet, samtliga att-satser.
Hela utlåtandet. Mm. Mm. Ja.
Sedan så finns det... Ska vi se. Lite längre fram. Det finns... ett så kallat myndighetsutlåtande från Bundeskriminalamt som mest i Wiesbad. Nu är ju tyvärr inte det här sidorna numrerade, men om man med ledning av innehållsförteckningen så kan man kanske se var det finns på plats någonstans i protokollet.
Ja, bara advokaterna hittat det.
Ja, just det. Ja. I det här utlåtandet så åberopas sammanfattningen på sidan 5 i det utlåtandet. Och den sammanfattningen är föredrag, om jag minns rätt.
Vi kan väl ta den en gång till. Det här är ju inget som ska vara hemligt. Kanske åklagaren kan föredra det för säkerhets skull. Vi ser det på sid 5.
Det är på sid 5, ja, under rubriken sammanfattning. Och då ska man också säga så att det här är en undersökning som har gjorts nere på Bundeskriminalamt i Wiesbaden. Och vad laboratoriet har undersökt är kläder som Olof Palme var på sig vid tillfället, en skinnkappa och en t-shirt som tillhörde fru Palme. Och syftet med undersökningen, det är att fastställa om det på klädespersederna påvisade krypstänken kan härstamma från patroner av kaliber 357 Magnum metal piercing av fabrikat Winchester. Allt detta finns på första sidan i utlåtandet. Sedan åberopas sammanfattningen från den här undersökningen på sidan 5. Och där sägs följande. Som ett resultat av undersökningen av kläderna kan sägas att herr Palme blev skjuten i ryggen på ett avstånd mellan 10 cm och 30 cm. Fru Palme blev träffad av en projektil i skulderområdet, inom parentes tangerande skott. Här ägde skottlossningen rum på ett avstånd mellan 70 cm och 100 cm.
Det hela det här i utlåtandet som åklagaren talar om, det är väl ingenting som behöver vara hemligt?
Nej, jag har inga synpunkter på
det. Har försvaret någon synpunkt på här? Jag vill säga något.
Nej, det bör ju vara offentligt tycker jag. Mm.
Ingen kommentar från er sida i anledning av det här?
Nej, inte nu.
Ja.
Sedan åberopas några sidor ur den del i protokollet som kallas 5, konfidentiell promemoria beträffande telefonavlyssning med mera. Och i den delen så åberopas och har föredragits en handskriven journal. Den är bifogad som den här själva promemorian. Som sid 3 och följande.
Ja, vad är det som är... Det har väl översiktligt redogjort för vissa delar av den här, men... Det är någonting som åklagaren vill ha hemligt i framtiden.
Det ska vara, innehållet är ju föredraget. Mm. Det innehåller väl i övrigt inte sådana tekniska ting. Så att det ska behöva vara sekretessbelagt. Det är metoderna möjligtvis för att föra den här journalen. Men jag kan inte se något där om det sker för att det ska vara sekretessbelagt.
Det är alltså de här... Det är det som är betecknat med sid 3 till och med sid 9.
Ja.
De delarna.
Det är de delarna, ja.
Ja, det blir ingen närindan från försvarets sida heller mot att det släpps.
Nej då.
Ja.
Ja. I övrigt så är det ingenting som...
Vad skulle du vilja göra, herr ordförande?
Ja.
Det är påpekandet här att när det gäller det här samtalet som vi har talat om, som anges vara 23.15 mellan Roger och Sigge, så finns det inte ordagrant återgivet, så att säga. Det är en handskriven text här som polisen har gjort tydligen med ledning av bandet. Men bandet finns, så vitt jag förstår, inte kvar. Däremot så finns det från ett samtal som Kjell Fernberg har haft 00.15 till 00.23. Det är bland de sista sidorna i den här bilagan. Där har man däremot haft möjlighet att skriva ut ett fullständigt referat, ordagrant samtal, så alltså med tidsangivelsen. Men däremot saknas motsvarande beträffande samtalet som uppges i rum 23.15 mellan Roger och Sigge.
Ja, den här utskriften här med maskin med samtalet med Kjell Fernberg, det är inte åberopat.
Nej, jag bara konstaterar att det finns utskrivet ordagrant.
Ja.
Kan jag fråga en sak? Hur är det här telefonsamtalet klockan 23.15 som påstås ha ägt rum mellan Sigge och Roger? Det var med som att det är på det. Det är de två som pratar med honom.
Nej, vi kan inte göra något bestämt ställningstagande i det hänseendet.
Nej, men det påstås som något.
Och inte tidpunkten heller kan vi vitsorda.
Ni kan inte vitsorda att samtalet har ägt rum mellan de två och heller inte att det är tidpunkten när.
Nej, just det.
Något mer för dagen?
Nej.
En försvarets sida? Någonting ytterligare?
Nej.
Jag börjar förhandlingarna imorgon 9.30.
Ja då.
Thank you.